Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien Podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Ett nytt avsnitt av Tuttosvenskan. Slutet av september är vi inne i och har lite av ett specialprogram framför oss. Eftersom att det är, vi är mitt inne i, eller nu är det väl slut va? Men det har varit landslagsuppehåll och vi inte har några allsvenska fotbollsmatcher att prata om, så ska vi fördjupa oss lite kring ett ämne som ju är till och från aktuellt i svensk fotboll, vilket är 51%-regeln, föreningsdemokrati och så vidare och så vidare. Och därför har vi med oss Noah Bachner från Expressen.
Det har ni.
Hur är läget?
Bra. Lite trött efter en sen kväll på Friends igår, men annars är det jättebra.
Ja, vi ska väl börja i den änden på något sätt och prata lite landslag. Vi pratade i, om det var i måndags, eller nej, fredags måste det ha varit, inför matchen mot Serbien. Och det slog sig fast igår att det blev ett fullständigt jävla fiasko för det svenska fotbollslandslaget och Jan Andersson, som alltså trillade ur B-divisionen i Nations League. Marcus Tapper, det känns ändå, med tanke på dina, eller en av dina 1000 poddar du pysslar med, att du ändå följer landslaget något. Någorlunda sådär noga, eller? Mm.
Ja, jo, men det gör jag ju. Och det har inte varit kul sedan EM förra sommaren, ungefär. Men det var inte så oväntat, tyckte inte jag, att det blev en sån här samling heller. Liksom. Ja, det är becksvart kring landslaget nu. Är det 8 förluster på senaste 10, va?
Det har nog...
Nej, de hade 7 är det. Men det var att de inte vann igår. Det var 7 på 9 var mantra.
Ja, jag räknade den här som en förlust. Ja, det kände jag.
Precis som att Djurgården räknar Apoel-matchen som en seger.
Eller hur? Exakt. Jocke Hanes, lägger en slant på att du inte såg matchen igår?
Jag hade den på i bakgrunden, men jag gjorde annat.
Okej.
Okay. Det är så mycket positionering måste jag ändå ta. Men märkte du, Marcus, att han gick förbi din normala presentationsvarvet idag? Och började liksom med den stora gästen.
Den stora gästen, ja.
Det ska du, så mycket cred har ingen fått i det här programmet någonsin, tror jag nog.
Men vi har ändå haft en del allsvenska liksom stjärnor i den här studion och sånt. Som gått för att vänta på varvet och ta sist. Men
det är lika obehagliga plattformar i ryggen som jag har.
Exakt, exakt. Kalle, vi ska fråga hur du mår också.
100 plus idag. Nej, men jag mår bra. Jag såg matchen igår. Jag blev så arg. Det var oerhört förseende att se. Ja, men det har jag släppt nu. Nu mår jag bra. Chatten verkar Känns som det kan bli hetsigt idag. Känns som det kan bli. Mm.
Idag igen. Ja. Vi pratade inte så mycket om det. Vill du på något sätt uppa din nya podd som du har lanserat nu?
Vilken
eller?
Av, vänta, förlåt. Vilken
av dem? Men nu är det en ny, eller?
En ny idag. Vi får se vad som kommer. Nej, men det kan man lyssna på. Den heter Fiasko. Vi går igenom historiska fiaskon, men det har inget med fotboll att göra ju.
Nej,
men
det
kanske
inte,
blir om fan, att vi går igenom den här landslagsperioden.
Ja, Jan Andersson kanske sitter där om några år och pratar om matchen mot
Serbien. Sitt livs största fiasko, matchen mot Serbien.
Kommer du avsluta den sista avsnittet med att prata om själva podden? Just så det blir så här dubbelmeta liksom.
Exakt, vi får se hur det går. Men det, jag vet inte, det känns ju så med landslaget nu tycker jag att man har svårt att se ljusningen i det just nu. Alltså det är inte som att det har gått lite dåligt, men det är på väg att vända. Vi har mycket på gång. Det känns ju bara som att så här, ja, vi kanske kommer vara ungefär lite bättre än så här förhoppningsvis. Ja. Men vi kommer liksom inte vara så mycket bättre än så här vad det känns som på ganska lång tid tycker jag.
Noah, jag måste fråga dig. Du skrev en text i förra veckan var det om talangutveckling och att Sverige liksom även där har halkat efter mot våra grannländer. Kan du liksom kort recap kring vad den texten bygger på, vad den handlar om?
Ja, men det är väl både vad som har hänt de senaste 10 åren och vad som händer just nu egentligen. Det blev en konstig uppdelning av det där efteråt. Alltså den texten handlade om vad Danmark och Norge gör nu som inte vi gör. Och det handlade framförallt, den tydligaste faktan i det som går att liksom verkligen argumentera utifrån är ju att deras klubbar trycker in mycket mer, större andel av sina budgetar i akademierna. Och deras centrala intäkter från tv-avtal och grejer riktas mycket mer till ungdomsverksamhet än vad det gör i Sverige. Så vi har ju liksom en situation nu där deras landslag och ligor går i en riktning och våra går i en annan. Och det är ju resultatet av tidigare arbete. Plus att vi har en situation nu där de gör mycket mer riktade insatser som fortsätter i den riktningen. Och vi håller långsamt på att vakna. Kanske i samband med en sån här debatt som har uppstått nu då. Men det finns ju några datapunkter. Det är ju liksom att 11 norska klubbar i elitserien har mer än 10 heltidsanställda ungdomstränare. 5 svenska. Det är ju, och i Danmark är ju, liksom, är ju siffrorna astronomiska. Alltså jag tror de 5 bästa klubbarna i Danmark omsätter mellan 28 och 40 miljoner kronor om året i sina akademier. Och i Sverige är det väl 4-5 klubbar som ligger runt 15, 16, 17 miljoner och sånt där. Så nu är ju danska klubbar större omsättning som helhet. Men trenden man har sett över tid är ju att Danmark från 2015 sa att okej, hur ska vi närma oss resten av Europa? Ja, vår enda väg dit är att producera, utbilda bättre unga fotbollsspelare, sälja dem för mer pengar, återinvestera pengarna. För det är där de stora intäkterna finns för dem, så där de kan bli bäst på egentligen. Mm. Och då tog de in ett belgiskt företag som heter Double Pass som kom dit och gjorde om hela deras akademicertifiering. Egentligen gick de alla klubbar. Och från den punkten och framåt så har danska klubbar ökat sina investeringar i ungdomsfotboll med 5 gånger så mycket som det var då, från 2015. Man ser också att deras transferintäkter har skjutit i höjden. De är ju flera år för oss. Och hur snittåldern på den danska ligan sjunker. För att de spelar yngre spelare. De har förstått att det här är liksom, så ökar man värdet på dem. Och deras Europaranking har ökat. Medan vi har en ökande snittålder lite grann. Vi har en sjunkande Europaranking. Och vi ligger ungefär vid Norge med transferintäkter lite över vad de gör. Men där Norges snittålder har börjat sjunka. Och vi vet vilka insatser som har gjort i norsk fotboll. För 5 år sedan gjorde de om sin certifiering. Och vår certifiering görs om i år först. Att det, är liksom, det kan bli värre det här tror jag.
Men jag har en bild av att det ändå bubblat upp lite ibland de senaste 6 åren. Att det kommit en sån från ganska många klubbar. Att så här, nu ska vi satsa på att få mer säljbart. Satsa mer på ungdomar. Bla bla bla. Sen går det alltid 1 år och sen har det inte kommit resultat och då får alla panik och börjar satsa på Sebbe Larsson igen liksom.
Dåligt exempel för att liksom,
jo men fattar,
jag hör dig.
Visst har det varit så i ganska många svenska klubbar de senaste 6 åren att man säger det en vinter men sen nästa vinter har man slutat med det projektet för det inte ger resultat. Men, är vi otåliga eller varför är det så?
Liksom? Ja, precis. Det här bottnar ju då i 2 diskussioner egentligen. Det ena är väl där att jag tror att för att det ska bli någon förändring i Sverige generellt att våran snittålder ska liksom också krympa lite grann och bli lite lägre är ju att våra största klubbar framförallt måste börja arbeta på ett annat sätt. För att det profetian i Sverige har varit att man vinner allsvenskan med hjälp av erfarenhet och tunga investeringar. Och så spetsar man så har man 2-3 säljbara spelare men resten är ju rätt färdiga. MFF, IFK Göteborg och AIK har nu allsvenskans 3 äldsta snittåldrar tror jag i år. Och det är ju 3 av våra största klubbar. Mm. Så jag tror att förändringen måste börja i den änden. Att Mjällby har allsvenskans yngsta trupp nu och det är deras enda väg fram. Sirius har också en ganska ung trupp. Elfsborg en ganska ung trupp. Men jag tror att man måste börja för att om alla de största klubbarna agerar på det sättet då blir det en självuppfyllande profetia att det är så man vinner allsvenskan. För att ja, alla gör likadant. Problemet för dem att vrida på den här modellen innebär att det kommer bli en kostnad på vägen. Det kommer ju smärta liksom, förmodligen. Därför att ställa om, du har förmodligen tillräckligt bra ungdomar till att börja med och lyfta upp för att du inte har investerat tillräckligt mycket pengar i akademin. Och på allt det här ska man också tänka på, vad händer med våra unga spelare som går ut i Europa egentligen? Hur går det för dem? Hur många av dem tar ett steg ut och sen ett steg till upp? Ja, det är ju väldigt få. De flesta går ut och kommer tillbaka. En del går ut och så får de byta ner sig till en sämre liga eller en sämre klubb.
Vad beror det på då, tror du?
Jag tror att de är inte riktigt.
De är för dåliga egentligen.
Ja, jag tror det. Eller uppmaningen så har det kan hända något med fotbollen i Europa också. Jag vet inte, men de danska spelarna går ju nära ödet till mötes.
Ja, och just det där med transfersummer är också intressant, för att, jag menar, inte minst jag som AIK-are vill ju såklart gärna prata om Alexander Isak varje dag i veckan. Men, och vi är jättestolta över det, och det var en jättestor grej när det hände. Och så kollar man på, det är i och för sig nu längre tid än
vad,
sex år sedan. Men och så kollar man alltså varenda fönster numera, och har varit så i flera års tid, både från norska och danska ligan. Det är 2, 3, 4 spelare som säljs för 100 miljoner.
Ja, och
det är helt absurt.
Vi får mycket alltså mindre sportslutväxling på våra unga spelare också. De har ju binder dem på längre kontrakt, så de hinner bli 21-22 och får lite, och så spelar de i Europa med dem, och sen säljs de för de här summorna för att de har hunnit visa upp sig. Jag menar, ta försäljningen av Abdirahman från AIK. Jag förstår att man behövde få in pengar, men han har gjort 9 matcher i Allsvenskan. Och det där blir lättare att hålla i spelarna om man har pengar i ryggen. Så allt det här, det är en organisk, det är ett ekosystem som behöver etableras. Tror jag att det är liksom, det är nog ditåt vi måste.
Men alltså, jag kan också tänka mig att det är så här, för att i Sverige och bland svenska supportrar till allsvenska klubbar så är det så otroligt djupt rotat vad som är viktigast. Det viktigaste är alltid att vinna allsvenskan, och allt annat kommer på plats liksom 10-100. Och vad är enda målet med att det ska vara bra unga talanger som ska säljas dyrt? Jo, det är ju i sådana fall att ta någon sorts Europakliv och att landslaget ska bli framgångsrikt. Men jag tror inte att det är det som är top of mind på oss allsvenska supportrar. Får du välja att AIK vinner SM-guld eller att det går bra för landslaget, så vet jag vad du säger. Och,
men det är inget motsatsförhållande. Alltså, det finns ingen korrelation mellan att alltså,
spelar
och vinner allsvenskan
också. Av den anledningen så har man så kort tålamod. Det är dit jag vill komma. Det gäller att vinna allsvenskan nu. Så därför så stoppar vi in det som krävs, och det är den horisonten vi supportrar har ofta.
Ja, framförallt i storklubbarna så finns det ju liksom ett det är svårt då för en storklubb att, liksom, jag vet ju bara om jag går till AIK igen, att så här, det kommer vara svårt. Nu har vi försökt på något sätt gå en ny väg här och satt upp en ny vision att vi ska ha sig och så många unga utvecklingsbara spelare under 23 och så vidare och så vidare. Men jag menar, om det inte ger resultat inom max 3 år, så kommer ju folk börja tröttna. Ja. Man vill ha någon form av garanti att så här, okej, visst, kör på det här, men det ska fan komma resultat liksom snart då. Och det är ju ett problem, absolut. Men det är också den verkligheten vi lever i med de många stora klubbar vi har, med mycket supportrar, mycket intresse. Att liksom, visst, det är jättekul att sälja spelare, och jag blir ju jätteglad för Amars skull att han får gå till Frankrike och förmodligen blir ekonomiskt oberoende och så vidare. Men i slutändan skiter jag i det. Alltså, egentligen bryr jag mig egentligen om AIK. Sen är jag ju stolt om han går bra, så, men jag vill att AIK ska vinna titlar. Det är något det grundar sig.
Och i andra hand så vill du att AIK ska vinna derbyn. Och sen så kanske vi kan börja snegla på den. Ja, men det är ju så supportgärna funkar. Men jag vet inte, alltså, i Danmark som vi pratar om då, är det verkligen FC Köpenhamn och Brøndby som går i bräschen för den utvecklingen? För jag tycker alltid det är Nordsjylland och Midtjylland och något annat mitt i något annat ställe. Liksom.
Ja, men FCK har ju den största ungdomsverksamheten av allihopa och trycker in överlägset mest pengar i den. Så att de har ju hakat på. Jag tror att när Midtjylland började göra sin satsning runt 2013, tror jag, Benham köpte dem, så började ju FCK rätt snabbt efterapa vissa delar i deras arbetsmodell. Sen har ju Midtjylland ett ännu större fokus på unga spelare. FCK är ju lite mer...
De tog en flagga och fick direkt träff på det mitt i land, så att säga. Så här kan man vinna den danska ligan, och det är något sånt som behövs här också.
Ja, lite grann så, tror jag, skulle jag väl beskriva det. Och jag fick förklarat för vad det är att prata med folk också i Danmark, så är det liksom att nyckeln var just att FCK hakade på. Därför att de driver utvecklingen. Då ser andra klubbar också. Och det är väl lite grann att vi har inte riktigt loket i Sverige just nu som går helhjärtat in för att göra på det sättet.
Men det behövs väl i så fall att en storklubb ska ta en så att säga processtränare, få en träff och vinna någonting med en ung trupp i den här modellen. För att alla ska säga att okej, det här går hela vägen.
Men jag upplever att det var det snacket om jag kollar på min egen klubb då, när vi var SM-guld 2015, då spelade vi med nästan bara egna produkter för att vi var tvungna. Vi hade inga pengar, vi kunde inte värva någon. Och då upplever jag att efter det så var snacket, det här, this is the way. Liksom. Nu ska man köra på egna talanger och bla bla bla. Och sen gjorde ingen det bara.
Nej, liksom. Men jag tror nyckeln igen är att de ska tillräckligt bra. Ja. Alltså, det är ju väldigt önskvärt alltid att stoppa upp egna spelare i A-laget för alla. Men sen kommer du stå eller falla med att spelarna är tillräckligt bra. Och då gäller det att då kommer man till den andra delen i hela, och det är ju utbildningen. Vilken utbildning får de i Sverige? Och där är det mycket svårare att bena ut vad som gör rätt och fel och vad vi gör annorlunda från Danmark och Norge. Därför att det är ju dels tyck och smak, olika teorier som är rätt knepiga. Och liksom, ja, de kan inte ställas mot varandra på något bra sätt. Sådär. Och den diskussionen blev ju den som kanske fick mest uppmärksamhet nu. Jag hade ju hellre pratat om vad klubbarna gör med sina pengar i Sverige. Hur mycket på, liksom, lägger vi på hemvändare kontra unga akademier? Men det blev ju mer då en diskussion om huruvida förbundets tränarutbildningar och spelarutbildnings liksom, idéerna i Sverige är. Jag tror att det finns ett glapp mellan svenska, hur svenska ungdomsverksamheter jobbar och till exempel danska i hur mycket röd tråd det finns. Men där tog de ju in nu den här double pass i Sverige också och tittade på certifieringsmodellen som utvärderas nu första gången. Så då kanske det händer någonting där också.
De måste ha bättre namn, de här företagen, om vi ska kunna ta dem till våra hjärtan. Det är soccer services och double pass. Ja. Det är bara osar liksom. Ja, shady business i de där, tycker jag.
Jag gissar att du, när du pratar om de här grejerna ibland och också får kastat på att vi kan inte göra som i Danmark, för att de har mycket mer pengar än oss, för att de har ingen 51% regel att förhålla sig till, vilket gör huvudanledningen till att du är här. Men vad, för det stämmer ju till viss del, vi har ju mindre pengar än vad liksom danska klubbar har. Men
bara lyssna på Jan Andersson i dagarna. Han har ju funderat då jättemycket här över varför urvalet har blivit sämre, även om man inte vill erkänna det. Och det är, då har han ju tänkt på att han vill ha eventuellt en mindre serie som de har i Danmark. De har bara 12 lag i Superligan.
12, ja.
Och han har funderat över 51% regeln och om den är ett hinder. Och pratar man med dem som har tittat på det här från typ SEFs håll och sådär typ, och har försökt nu tillsammans med de här tre ekonomerna, Lukas Berglund och Cesar Gyselius och Christoph Vogel, som har varit med och drivit igenom det här projekt 500 som ju handlar väldigt mycket om det här. De i SEF som har jobbat med frågan och vill att svenska klubbar ska få upp ögonen för det här mer lite, de säger ju att en anledning till att Danmark gick snabbare på det här och mer rakt in i det är ju att kanske att de hade privata ägare med vinstintressen som behövde få mer ekonomisk utveckling på det de gjorde, och det här var uppenbarligen en modell för att få in pengar. Så det tror jag ligger en sanning i att de liksom kanske nådde det här liksom framkanten av utvecklingen på grund av det. Men då måste man fundera över baksidan av det. Men det jag tänker, som ju såklart är stor, och jag tycker att värdet i 50%-regeln är liksom omätbart nästan. Så att, men det kommer nog, jag tror den här diskussionen kan lätt hamna där. Alltså det är nog, om man vill undra vilka frågor som kan väcka 50%-frågan till liv i Sverige igen, så tror jag att absolut att det här är en av dem. Det här, och framförallt om det går ännu sämre för Sverige framöver, så kommer vi se höjda röster från näringslivet, från politiker och från förbundsfolk säkert, och från klubbledare som säger att det här vi behöver kunna styra fotboll med starkare hand än så här liksom.
Fråga från en idiot då. Varför skulle färre lag vara så relevant i det här sammanhanget? För jag tänker att fler lag borde innebära att fler svenska talanger får chansen i serien liksom.
Ja, jag tror att tanken med det är att man spelar fler matcher av högre kvalitet liksom, att det, att, alltså att matcherna, och de har ju slutspel också i Danmark.
Stängda ligan.
Och det vet de, funderar över samma reformer i Norge. Och de funderar ju också på slutspelsträd liksom, eller ett slutspel efter, alltså ett playoff efter avslutad grundserie.
För jag tänker, skulle det ge bättre matcher verkligen? Jag fattar det ju ur ett liksom kommersiellt perspektiv att man någonstans kanske är lättare att paketera och bygga matcher och liksom så sälja in matcher ur ett kommersiellt perspektiv. Men så här, ja visst, Sundsvall är jättedåliga, men det är Helsingborg också.
Sundsvall så kan man ju spela yngre spelare, så det borde ju ta ut varandra på något sätt. Ja, men ni fattar. Alltså, mot ett sämre lag.
Ja, jag köper inte riktigt det argumentet heller. Jag tror också att det är bra för Sverige med 16 lag i svenska, så vi får en geografisk spridning på lagen. Så att det inte är en Stockholm, Göteborg, Malmö liga bara till slut, vilket det väl riskerar att bli liksom, om vi har en för liten liga.
Men för det jag tänker på i år, alltså de unga, faktiskt bra spelarna man ser i svenskan, det är ju liksom i Mjällby, några i Sundsvall, några, alltså det är ju de sämre lagen som inte har råd att fylla på med bara utifrån.
Arco begs to differ.
Ja, ni har någon bra också. Mm. Men jag menar så här, kolla snittåldern däremellan. Men
jag tycker tyst.
Nej, jag har ju Johan Bångs på att sänka nej.
Just det, 120 miljoner som han har. Men jag tycker att given argumentet är så konstigt eftersom det känns bara logiskt att 16 lag gör att de sämre lagen måste spela yngre spelare, och därför kommer Noah Persson och Ludvig Novik och sådana få mer speltid där liksom.
Nej, men jag har beredd att hålla med. Att jag tror också att det fler lag ger ju liksom, ja, fler matcher. Liksom. Jag tror inte vi behöver spela färre matcher. Alltså.
Ska vi gå över till det du är mest aktuell med, får man väl säga. Artikelserien Den sista procenten. Sätter den så? Ja. Ska komma i 6 delar.
Ja.
Och det är 2 delar ute. Om jag har hittat och läst det som jag kunde hitta.
Precis, den tredje kommer väldigt snart.
Ja. Ska vi börja den första delen? Det är någon, utspelar sig i de småländska skogarna.
Ja, till en början.
Till en början. Och handlar om ja, men 51%-regeln om man vill förenkla det. Ska du, kan du berätta bara kort vad liksom den första delen handlar om?
Ja, den tar ju sin utgångspunkt i ganska mycket i vad som hände när Sverige bestämde sig för att inte ta bort 51%-regeln 2013. Eller det var ju en kamp som pågick mellan 2007 och 2013. Därför att jag tycker väl kanske att nu 10 år senare, det var så jag funderade i början på den här serien, att konsekvenserna börjar bli ganska överblickbara. Alltså vad vi vann och förlorade på det på något sätt. För att, ja, den, jag menar, allt det här hade med VM i Qatar att göra också. Det där tanken började. Vad handlar VM i Qatar om egentligen? Och det handlar ju inte bara om ett mutat mästerskap, utan det handlar ju också om framväxten av en helt ny fotboll i hela världen. Med massa inslag som jag tror ganska många som har följt internationell fotboll mycket tycker är ganska bekymmersamma. Det är så att matcherna i hög utsträckning är ganska avgjorda. Turneringarna är jätteavgjorda. Det är liksom ett oligopol av klubbar som vinner alla turneringar. Det är, man måste numera, om man ska följa ett lag, och kompromissa med olika moraliska aspekter. Var pengarna kommer ifrån och så vidare. Så att, och sen så att supportermakten är helt överkörd liksom, över hela kontinenten i väldigt många länder. Där de har lyckats stoppa Superliga, väl den enda liksom, segern för supporterrörelsen i den bemärkelsen för väldigt länge. Och det var väl för väl. Liksom. Men då, och så kan man ju då titta på vad som har hänt med Sverige, där vi har haft stegrande manifestationer av supportermakt under de här 10 åren. Att vi har liksom fortfarande inte infört VAR. Vi såg uppgörelsen om villkorstrappan till slut, som ju slutade en sorts intellektuell seger för supportrörelsen över polisen som var tvungna att göra ett omtag. Och man har stoppat flyttar av klubbar och träningsläger i Dubai och så många sådana här olika exempel. Och hur är det här, de här inslagen i Sverige är ju ganska efterlysta nu. Det är ju för mig helt vansinnigt att man så här, 10 år efter att förbundet propagerade stenhårt för en 10%-regel där man till varje pris behövde få in externt kapital i svensk fotboll för att vi skulle kunna konkurrera, och så att vi, det är ute med oss om vi inte gör det här, så stormar Manchester United supportrar Old Trafford och håller upp skyltar och ber om 51%-regeln. Alltså mm. den helvändningen är ju spektakulär liksom, på många sätt. Så det var min utgångspunkt. Och då, så den här första texten handlar ju egentligen om vägen till att man ville avskaffa 51% och hur det inte, varför det inte blev så.
Men precis det här du säger. Jag tycker verkligen att det går en rät linje från det vi precis diskuterade. Alltså, för vem är fotbollen och varför? Och om man säger, man ser precis motsatsen i Manchester. De är ju ett av världens bästa lag, lite beroende på hur man räknar då.
Världens största klubb brukar man väl ändå liksom kunna säga utan att skämmas.
Ja, men de är inte lyckliga ändå. Nej. Så att det är inte det, bara för att du säljer spelare dyrt. Alltså det är inget egenvärde liksom. Utan vi kan ju också vara ganska nöjda och glada med att vi har mycket som är bra i våran liga. Även om vi åker ut mot något lag från Skopje eller något sånt där i Europakvalet.
Men det är väl den kärnan vi alltid pratar om. Att liksom, vi är gladare när vi kampar i Degerfors än de när de spelar CL-semifinal. Liksom. Så är det ju, det vet ju alla.
Du berättade ju nu att inför den Sundsvallsmatch så har ni hyrt någon stuga där det ingår en trampbåt.
Ja, det har ju ingen Manchester City-supporter gjort.
det är det bästa jag har hört på hela veckan. Det är en
tramp. Och du har kört weekend för Everton borta. Det är trampbåt för den där jävla floden.
Trampbåten med Marcus Tapper i Sundsvall. Det är det enda jag vill tänka på.
Det är det sista motståndet mot Qatar och den moderna fotbollen. Det är jag på
du,
tramp.
Ja, du kanske är liksom symbolen för kampen mot den moderna fotbollen. Det är en dum idé.
Jag kan tänka mig att dra av 20 miljoner på Johan Bångsbo-försäljningen bara för att få se det här pågå. Marcus Tapper i trampbåten.
Men jag tycker att det var en intressant del i den. Du pratade med Tony Ernst bland annat, som ju är för detta ordförande i SFSU, och liksom alla Malmö supportrar har ju väldigt god koll på honom, men jag tror att många andra också har det. Där han beskriver när de har varit i London med Chelsea i Champions League och liksom han på något sätt symboliserar liksom skillnaden mellan att de har förlorat matchen med 3-0, men de har sjungit ut Chelsea på Stamford Bridge. Han möter några Chelsea-supportrar som inte haft råd att gå på matchen, trots att de liksom födda och älskar Chelsea. Och att Tony Ernst på något sätt, han liksom mår bättre i sitt supporterhjärta än vad de kanske gör, trots att vi är på en helt annan planet vad gäller liksom kvaliteten på fotbollsplanen.
Och det är bara det jag säger, fast på en annan arena. Liksom.
Exakt. Men hur, om du får liksom ge din bild av det, för att vi har ju liksom vår supporterperspektiv på det, men hur starkt står liksom föreningsdemokratin? För det debatteras ju också emellanåt och man pratar, vissa har invändningar. Jesper Jansson var ute och pratade om att det är folk som skriker högt på en årsmöte 100. Alltså, det lyfts ju upp exempel mot att föreningsdemokratin inte riktigt fungerar på alla sätt, vilket det kan jag köpa på sätt och vis också. Men hur starkt skulle du säga att den står sig idag? Liksom?
Han är ju med i texten, Jesper Jansson också. Mm, och uttrycker ju sitt fulla stöd för 51%-regeln. Men han har ju också en poäng.
Det har ju fått tillsagt.
Han har ju också en poäng i att, tycker jag kanske, att man måste fundera över, liksom, dels kanske man kan fundera över mandaten, alltså hur länge man sitter i beslutspositioner. Vi pratar om kortsiktighet i beslut och långsiktiga satsningar, såklart det blir svårt om folk kan bytas ut varje år. Liksom. Det tror jag, det kan vara ett strategiskt problem. Och delaktigheten, den stora grejen i allt det här, vi i Sverige får ju den fotboll vi väljer. Alltså det är ju inte alla land som får det. Det är egentligen i grund och botten, om vi pratar om här förändringar, strukturella förändringar, hur klubbarna arbetar eller vad vi ska ha för någonting, så är det ju liksom, det är ju valkampanjer som ska till inför årsmöten. Vilken klubb vill du ha? Så här, och det är ju upp till alla som är fotbollsintresserade och håller på ett lag i Sverige. Så att den styrkan är ju enorm, men det blir ju också en svaghet om det finns ett bristande engagemang. Om det är så att människor som har idéer och vill saker och tycker att det är viktigt att bli sen fotboll, sen inte nyttjar sin rösträtt eller engagerar sig, alltså inte bara motionerar saker utan dessutom vill sitta styrelser eller vad det skulle vara för någonting. Det är en fråga som jag tror att öka engagemanget i den svenska medlemsdemokratin är ju den absolut största och viktigaste liksom, punkten borde det vara.
För någon sorts baksida eller svaghet i hela det här, det är ju att allt som oftast är den snabbaste vägen till att göra någon sorts åshöjden historier, det är ju att få personer med mycket pengar tar hela kontrollen över en klubb. Mm. Då kan de göra det som de vill, ha follow through i sina grejer. Oftast, ja men det är ju bara att titta på Östersund och Kindberg liksom, eller på den här obskyra Torén-gruppen som du skriver. Den är väl säkert inte obskyr på en företagsmarknad, eller så är den det.
Alltså Mojian ska ju göra det i Linköping nu, det här interkontinentala.
Ett katarisk finansiering.
Det är ju sällan det är ett årsmöte med 100 pers som beslutar om sådana här saker. För att det är någon sorts liten glitch i seriesystemet på något sätt. Att om en person bara kan trycka in tillräckligt mycket marker på rött eller svart, så kan man nå en väldigt explosionsartad framgång. Mm. Och det är, väl, alltså, det är ju precis det som folk som sitter med investering och kapital säger, att ja, men det här kan jag inte göra i IFK Göteborg eller i IFK Norrköping.
Ja, men det är väl det som är liksom, man har alltid tänkt på det sköra i att så här, om jag skulle lyckas dra ihop ett gäng på 500 pers kan jag i princip gå in och bestämma över vilken klubb som helst, för så många går inte på
alltså årsmöten. Jag har haft väldigt långt gångna sådana processer med BK Häcken, kan jag avslöja.
Det kan jag säga, det har vi haft i AIK också, ja. Att vi ska kuppa ett BK Häcken årsmöte, ta över Gotia Cup och sen lägga ner BK Häcken. Yep. Alltså förstår ni vilken maktfaktor AIK hade varit då, eller?
Ska vi göra det ihop, August? För vi kan fortfarande göra det, ja.
Men den skörheten finns ju, att det har
du
många gånger att det går ju egentligen.
Häcken, ja. Till att slå Djurgården borta, annars ryker ni, fattar ni det?
Men en grej jag tänkte på med 51%-regeln var ju för några veckor sedan, när var det Al-Hakim som var ute och sa att de borde införa VAR liksom över huvudena på 51%-regeln. Ja, för att vissa frågor måste man få bara ta tag i själva. Liksom. Ja. Det, så kan man inte göra, va?
Nej, alltså det går ju inte för SEF. Nu är det väl en ny liksom, vända med motioner som kommer komma in om att vidhålla motståndet mot VAR från svenska klubbar. Alla ställde ju inte sig riktigt på samma sida förra gången, utan det var en del som avvaktade och ville se hur det blev. Men det var det klubbar som sa nej till det. Och det motståndet var väl också ett av de tyngsta argumenten att man inte införde det. Så jag gissar ju att SEF är ju klubbarnas organisation. Och klubbarna är medlemmarnas klubbar. Så att, det är det jag menar. Det här är en fullt demokratisk rörelse i Sverige som bestämmer hur det blir här. Och det som blir intressant med VAR till exempel är att, jag menar, det finns ju nu starka argument för att det har inte blivit så mycket bättre med VAR kanske. Det är ju, det är liksom, varje match man tittar på så är det ju ett beslut som är knäppt även efter VAR-granskning. Mm. Eller att det inte blir någon VAR-granskning. Så det är ju en fråga, men vi kommer ju nu se ett ökat avstånd mellan vår fotboll och den internationella fotbollen rent tekniskt för första gången kanske, där vi vägrar införa det här men de andra har redan gjort det. Så vi har ju redan massa kulturella fotbollsmässiga liksom, glapp mellan Sverige och resten av Europa. Nu är vi på väg att få ett, liksom, ett rent speltekniskt glapp till. Det kommer säkerligen bli samma sak med de här offside-kamerorna som ska börja testa i VM nu. Vi har ju, jag menar, och då ställas allting ännu mer på sin spets. Alltså vi har valt en helt egen väg. Det är väldigt fascinerande, men det kommer också pressa 51%-modellen, tror jag. För att
men det finns det en charm,
allsvenskan amish. Liksom. Ja.
Men jag tycker det finns en superskärm i det, att liksom, vi väljer Åshöjdenbollen och vi har vår lilla bubbla, så att folk utifrån ska vara så här, vad fan pågår där? De spelar ju fotboll som man gjorde förr. Liksom. Ja, ja. Jag tycker det finns en superskärm i det egentligen, att liksom,
ja, och samtidigt så kommer det komma en punkt där folk bara, fan, kan vi åka ut mot de här Litauerna igen liksom? Ja. Och då i det, jag menar det sportsliga tror jag är det största, det är det jag sa för att börja med, att jag tror att den här idén om hur framförallt det funkar till Danmark då, den kommer skapa mycket argument som kommer ifrågasätta de här grejerna i Sverige.
Det beror på att den här litauiska klubben har en 100% ägare vars företag det går ut på att hugga huvudet av folk. Så det är därför som de kan slå oss då.
Jävla marknad. Det är Newcastle säkert som hugger.
Men kan vi inte alla lägga in en motion om att vi bara lägger ner landslaget, lämnar fotbollen och ha vår egen lilla verksamhet här uppe bara. Det är min dröm.
Brexit, alltså Brexit.
Ja, exakt.
Tror du att det kommer alltså öka exempel på, för det tar du också upp i texten, kanske framförallt i den andra texten, där du är uppe i Umeå och träffar Thorengruppens ägare, vd, grundare.
Ja,
alltihopa. Alltihopa som en väldigt speciell människa verkar ha varit. Men de har ju både fotbollslag, men kanske framförallt, om man ska se liksom framgångsriksmässigt, innebandylag också.
Ja.
Som heter som företaget, och det är en friskolekoncern framförallt.
Ja, Thorengruppen är en friskolekoncern.
Exakt. Vi har ju haft exempel med Östersund som du har varit inne på, Jocke, AFC som har liksom blivit avskydda i svensk fotboll och sådär. Finns det fler liksom, eller får du indikationer, eller är din känsla att vi kommer se fler exempel på den typen av
BK Häcken
klubbar
också,
eller liksom affärsmän som går in och på liksom rundar 51% säger, förstår du vad jag menar?
Ja, han hade ju inte, alltså de är väl egentligen förutom AFC då det mest framstående exemplet nu i alla fall som jag kan se det, som är så väldigt tydligt att någon har i utbyte mot finansiering fått makten liksom. Och det sker ju kanske informellt mer än folk förstår, tror jag, i Sverige. Jag tror inte man ska liksom lura sig själv, de klubbar som har väldigt starka finansiärer i bakgrunden, att de personerna inte har någonting att säga till om. Men det blir inga problem så länge de begär satsningar på ungdomsverksamhet och en fungerande damverksamhet. För det bryr sig ingen om. Alltså det är ju saker som alla vill egentligen. Men är det mer då tvärtom att man plötsligt ska byta namn och färger på laget och såna här saker, så uppstår ju problemen. Men jag kan tänka mig att, så här, att det pratas ju liksom väldigt lite om nu säger jag inte att han har något sånt inflytande, men jag kan ju tänka mig att Bengt Liljedahl har informell makt i IFK Värnamo. Om han vill någonting så tror jag inte att de säger nej tack Bengt. Nej. Ta dina pengar och gå. Vi klarar oss utan Marcus Antonsson nästa år. Och det kanske samma sak att det har varit så med Ågerup i Sirius, att det har funnits en informell makt. Därför när han började trycka in pengar där så var det liksom viktigt för honom att de skulle satsa på ungdomar och på damverksamhet.
Kristoffer Svanemar i AIK.
Det finns ju liknande karaktärer i många av de stora klubbarna. Persson-familjen i Djurgården, Hunt i IFK Norrköping, Bergman heter också. Sådär. Så det är ingenting Rune Andersson Trelleborg, fast det alltid går så dåligt Trelleborg, vilket är fascinerande. Men jag menar de flesta klubbarna, många klubbar i Sverige har ju såna här personer eller nätverk runt sig. Så det är ju men det sker ju på lite olika sätt. Det som är skillnaden i Thorengruppens fall är ju att det finns ju faktiskt en formell makt. I de andra fallen så är det liksom att det ju, finns ju någonting filantropiskt i det de gör. Att det är människor med mycket pengar som vill någonting bra för klubbarna, och de vet att de inte har något att säga till om och att andra människor bestämmer. Och det är fine för dem. De vill bara skjuta till medel.
Men det är ändå det latenta hotet om att de inte kommer nästa år om ni inte gör så riktigt som jag vill.
Vem som helst kan räkna ut maktbalansen. Alltså det är ju liksom, så är det ju. Men det, så måste det kunna vara i Sverige. Alltså det kan ju inte vara så att vi ska stå fria från finansiärer helt och hållet för att det kan uppstå maktsituation.
Det är next level Amish allsvenskan. Ja, inga sponsorer.
Ja, men fint då. Fan vad fint det hade varit. Biljettintäkter, that's it.
Men om man får ta det tidigt nu innan det har hänt då, tror du att det är sånt som den Linköpingsgruppen som har Qatar-finansiering, som började med att försöka köpa Eskilstuna i Damallsvenskan, fick nej på det budet. Om 5 år skulle de ju kunna vara på väg upp med Qatar i ryggen då?
Den typen av konstruktioner som verkar vara där, från det jag har läst. Nu var ju min kollega Linus Pettersson där bland annat och skrev om det där. Tenderar ju att bli ett kortlivade. Så att jag inte, just det fallet, så jag räknar inte med att de bara går som en ångvält genom seriesystemet härifrån och framåt.
Jag tyckte det var roligt att de sa att så här, allt kommer vara på plats så fort Gama hittat en annan anfallare, för de behöver Asamoah Gyan just nu, så vi kan inte riktigt komma igång, men han har en lägenhet där i Linköping som vi har fixat till den.
Alltså det där är ju så out of this world. Jag kan inte riktigt tro att det här inte är tecknat som du pratar om just nu.
Men alltså borde man vara liksom, om man nu tycker att allt det här är liksom skumt och inte bra, borde man på något sätt vara orolig? För att jag menar, de exempel som liksom, i alla fall jag tänker på, men det är Östersund, och där vet vi alla vad som har hänt. De håller på att trilla ur Superettan nu, och Kindberg sitter kanske snart bakom lås och bom. Och i Thorengruppen, visst, på sätt och vis, men det är innebandy, med all respekt för innebandy, men det är en sport, det går liksom inte att jämföra med fotboll.
De är elitettan i damfotbollen också nu.
Det är de ju, och Division 1 norra eller på här.
Ja, de håller på att åka ur där, de kommer att åka ur.
Ja, är det ens möjligt med tanke på att vi ändå har det här starka, dels starka stödet, men också kanske liksom det här starka, den här liksom starka motståndskraften som liksom alla klubbar över laggränser går ihop i när det kommer upp en sån här ful fisk som Östersund, som AFC.
Dalkurd var där
tafsade. Dalkurd var där och pilla lite grann också. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Är det ens möjligt?
Nej, jag har svårt att se att överleva för att, av flera skäl. Det ena är väl att ett företag, jag menar, vad är Team TGF för någonting? Är det en fotbollsförening eller är det ett företag som har ett fotbollslag?
Namnet är ju svårälskat.
Nej, men jag menar det. Hur ska du bygga en supportbas till ett företag? Framförallt till en kontroversiell friskolekoncern kanske. Mm. Alltså jag kan se svårigheterna framför mig med det. Och hur ska du attrahera andra sponsorer när deras företagsnamn är det övergripande temat för hela verksamheten liksom. Så att är du inte extremt rik själv så har jag svårt att föreställa mig hur man ska liksom, få ekonomi i det. Sen är det också som satsningar som beror på en persons rikedomar eller förmögenheter. De är ju också väldigt personbundna. Mm. De här föreningarna som är, funkar som vanliga hoppsföreningar i Sverige, de har ju liksom helt organiska intäktsströmmar och sätt att funka på och så vidare. Som där man gör sig inte beroende av en enskild finansiär eller en stark person som ska driva det. För då är det ofta liksom en viss tidsperiod det håller. Så att jag tror inte att det finns en sån risk som det ser ut nu. Det som skulle kunna liksom skälpa det, som skulle kunna liksom ändra ekosystemet, det är om vi får ett eget exempel som liknar det i Leipzig. Där, i Tyskland har ju liksom, de har ju 51%-regeln, men det är ju en annan, den funkar på ett annat sätt. Det funkar på ett annat sätt, dels därför att de har ju tillåtit Bayer Leverkusen, Wolfsburg och Hoffenheim blir privatägda för att de har haft enskilda ägare under så lång tid att de har visat och bevisat på något sätt att de kan hålla klubben
levande. Det håller händerna på täcket, så att säga.
Ja, men lite så verkar det vara som logiken har varit. Och Leipzig är ett annat exempel där de har ju tillåtit sätta upp regler kring vem som får bli medlem och hur det ska finansieras på sätt som gör att det blir omöjligt att bli medlem. Att alla medlemmarna och styrelsen jobbar i företaget. Liksom.
Var det inte lite så AFC försökte
göra? Ja, det var ju liknande, tveksamt. Så. Det var ju en extremt dyr medlemsavgift och väldigt svårt att bli medlem.
Om man var medlem i flera år. Två år innan rösträtt.
Precis.
Men det här i Tyskland måste väl också mycket handla om att det här gjordes innan repet drogs, innan folk insåg vad fan det som höll på att hända. Liksom.
Ja, jag skulle tro det. Och där är det ju återigen nu, det är ju också att tyska fotbollsrörelsen är demokratisk, att varje gång den här frågan kommer upp så släcks den direkt därför att 19 av, eller vad är det, hur många är de, 18 klubbar, 17 av 18 klubbar vill inte ha på det här sättet liksom, mer eller mindre. Så att det är ju ja, men sen det kan man också prata om, tysk fotboll är ju, lider ju också av att de är en större fotbollsnation med liksom hela fotbollens ekonomiska utvecklingsproblematik i att Bayern München har blivit så fruktansvärt överlägsna. Jag såg, även om ni var hängde med på det, i slutet av förra säsongen där så var det liksom Stuttgart-fans stormade planen för att de säkrade kontraktet 92 minuten efter ett dramatiskt hörnmål. Mm. Och Olle Hoeneß från Bayern München var ute och häcklade dem och sa att det såg ut som att de hade vunnit ligan. Liksom, fan håller ni på med? Och Stuttgarts vd svarade det uppenbara att ja, vi är mycket gladare än vad ni är över er tionde ligatitel. Mm. Att, för det var liksom bara melankoliskt. Bayern likgiltigt. Bara, yes.
Fram med den där stora glasen.
Ja,
och då kommer man ju tillbaka till det igen. Vad är syftet för vem?
Mm. Ja,
verkligen. Precis, där har du den räta linjen mellan Malmö FF i London, som är mycket gladare.
För det, ja, men, och det där är liksom, jag tror att, men för oss är det så självklart att liksom sådär, ja, men AIK måste inte bli bäst i världen. Det är inte därför jag, alltså, såhär, jag är helt okej med det.
Men det ska fan slå Djurgården.
Ja, det gör vi ju liksom.
Ja, men där har du
men
hela grejen.
Men alla förstår ju inte det. Jag hade den diskussionen med en släkting till min tjej. Som, han är främst hockeyintresserad. Och han var ju sådär, fan, i det här 51%-regeln måste bort med den. Liksom, så att vi kan få in bra spelare här. Och jag var såhär, nej, det ska vi inte såklart inte göra. Liksom. Och han kunde inte alls begripa min liksom, åsikt kring det. Att, såhär, det är inte det viktigaste för mig. Alltså för mig är inte det viktigaste att vi ska vinna till vilket pris som helst. Det
och,
är
ibland, liksom inte... och ibland så kan ju en polare inte heller förstå att varför, hur fan kan du vara så kär i den där tjejen?
Mm.
Ja, ja. Men för att det här handlar ju om äkta kärlek och känslor.
Mm.
Nej, men det, alla de andra värdena går inte att kvantifiera liksom heller. Och sen tycker jag att man ska inte ställa upp på det här falska valet mellan fotbollsmässig framåtrörelse och framgång och att man tar bort det andra. Därför det behöver inte vara så. Alltså det är tvärtom, det är liksom 51%-regeln är inte problemet för att svensk fotboll går dåligt.
Nej.
Den kanske har fungerat som en sorts
bra
filter
att skälla på.
Ja, men den kanske är klart att den har kanske sölat ner vissa processer i Sverige där vi hade haft en mer liksom konkurrenspräglad liksom fotboll i Sverige med mer utåtblickande omvärldsanalyserande tendenser och grejer och mindre varit nöjda med vårt liksom. Men jag tror att man lurar sig själv, man tror att det inte går att kombinera med det här med att vara progressiv. För att det är ju igen upp till framförallt våra medlemmar att välja människor som vill driva klubbarna progressivt. Så kommer vi ju se en helt annan fotboll i Sverige också.
En fråga till. Med de här låtsasprojekten i Sverige, varför lär de sig aldrig att de inte ska heta team eller Athletic eller fotboll eller FC eller klubb? Alltså varför heter de alltid så?
Jag hette det i Göteborg, FC Gotia hette, skulle de heta också.
Jajamän.
De i Linköping nu heter ju Intercontinental Fotbollklubb eller något.
Jag känner att det är ändå min uppgift att säga här att FC Gotia var ju då en föreslagen sammanslagning mellan ÖIS, GAIS och Häcken. Och inga andra lag. Alltså ingen gör några
alla
som
helst. Alla vet att Blåvitt var på väg.
Vi kallar det
där. Det där var inte skit. Ni doppade tårna i...
BK Göjs kallar det.
Det var annars en stark också scen i första texten med den här affärsgubben från Småland då. När han pratade om... Han varit mycket i Saudiarabien på jobb.
Ja.
Och pratade om att han... Alltså, efter att jag var där, det är inte ett så dåligt land. Jag kan inte förstå liksom...
Det är han och Kim Källström som tar den.
Han trev lite tesen att så här...
You had to be there, man.
Det, ja, exakt. Man måste vara där och höra.
Jättefina stränder, jättefina hotell.
Ja. Jag måste sticka in där. Jag intervjuade Chippen Willemsson en gång. Och då frågade vi honom... Så här,
han har ju också liksom stridit för...
Ja, han har ju slagit sig till ro där liksom.
Ja.
Och är ju någon slags ambassadör utåt och sånt. Ja. Men då frågar vi honom så här, hur ser du på den här svenska liksom, debatten om att det kan vara problematiskt att bo och verka i den här typen av länder liksom? Och då svarade han, det räcker att jag säger en sak som svar på det. Stefan Löfven. Vad men? Det är så jävla svagt. Alltså.
Han är från Sölvesborg, va? Eller?
Nej, han är från Skåne från början.
Han är från Skåne från början. Okay, så kan
han har för övrigt inte en tiger, vilket det ju ryktades om ett tag. Däremot hade han lagt handpenningen på ett lejon och höjt sina murar till 5 meter istället för 3.
Så var det.
Och så sa han...
För att lejonet inte skulle rymma.
Exakt. Ja. Och så hade han, liksom, när lejonet var på väg, varit så... Då ångrar jag mig, för jag kom på och säger, jag har ju barn vid poolen. Och vad ska hända med mina påfåglar?
Älskar att han ändå byter till lejon för att fortfarande plisa Zlatan. Liksom. Exakt.
Men nu har han 2 apor istället.
Noah, vad, vi ska ringa upp Isak här också. Men vad, som sagt, 6 delar, 2 har kommit. Vilka mer ser du fram emot personligen att de ska släppas? Och...
Men de 2 som kommer nu är väldigt, tangerar väldigt mycket det vi började prata om här. Hur ska den föreningsdemokratiska fotbollen konkurrera mot resten av Europa, och finns det en baksida med det som har hänt i Danmark typ? Det är väl temat för de 2 kommande, och så de ska bli kul att publicera snart.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler, och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan... Ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för någon vecka sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta
ja,
någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med, så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan ni går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har
på ni inte
linneskjorta? Inte... Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom... Ja. En liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, ja. Prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Fången har två par.
Ja, jag vet Thomas, jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirts som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på våran senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör Tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Vi ska se om Isak svarar. Där har vi med honom. Isak Idén, hur är läget?
Det är bra.
Vi sitter här med Noah Bachner som du ju träffade. När började du med?
Vi sågs i juni i samband med SFSUs sommarträff i Malmö.
Just det. Varför är de alltid i Malmö?
De är alltid det är väl de som är mest taggade på att hålla dem kanske.
Men träffas och tillbe Tony Ernst.
Ja, exakt.
De vägrar flytta på sig.
De vill skryta om supporterhuset varje år.
Exakt. Årsmötet blir i Göteborg så att det blir en ny location där i alla fall.
Ja, det är bra. Det är bra. Hörru du, vi har pratat om lite grann om båda Noahs texter som har publicerats så här långt. För dig som är ordförande i SFS, ska du kort bara kanske berätta? Jag vet inte om alla har 100% koll. Berätta bara kort vad SFSU är och vad ni gör.
Men SFSU är ju, vad ska man säga, paraplyorganisationen för alla organiserade supportrar i Sverige. Det vill säga att de flesta, men säger Gulgana i mitt fall, eller Allmänna supporterklubben, eller Malmö support, MFF support, är medlemmar i SFSU. Så vi verkar ju på en nationell nivå och inte på en klubbnivå då, helt enkelt.
Och vi har pratat om olika skräckexempel och vad svensk fotboll, liksom, att vi på något sätt har gått en helt annan väg mot annan liksom, världsfotbollen i Europa och världen. Hur stark skulle du säga att föreningsdemokratin är i Sverige utifrån det som du får ta emot som, i din roll som ordförande?
Jag skulle ändå säga att den står starkt. Det är klart att jag lyssnar nu på er och läst Noahs texter och sådär. Det är klart att det finns vissa brister i modellen, men vilken modell har inte några brister liksom? Och sen nu under pandemin så kanske den har utmanats på ett annat sätt i form av liksom digitala årsmöten, som också kanske är en möjlighet framåt till att stärka demokratin. Men till exempel IFK Göteborg har ju någon utredning som pågår om de ska börja med hybridmöten eller inte. Och vi, SVSU jobbar ju, alltså anledningen till att SVSU finns är ju på grund av 51%-regeln egentligen. Det startades ju och tog fart liksom de striderna som Noah skrev om. Och nu har vi lite, vi hade möte med SEF för ett par veckor sedan liksom, och diskuterade hur vi kan jobba gemensamt på att stärka föreningsdemokratin. Så att jag tror på liksom, inom svensk fotboll så är det nog väldigt starkt. Sen kommer det alltid finnas folk som liksom ifrågasätter den eller vill utmana den eller liknande. Men jag tror den överlägsna majoriteten av själva fotbollsrörelsen och ännu mer vis fotbollsportare såklart är ju väldigt pro. Så det handlar om att bara försöka hitta vägar till att stärka den och täppa igen kryphål som ni nämner och liknande.
Hur tungt väger er röst så att säga när ni sitter i möte med, ja men SEF kan man väl på sätt och vis förstå, men jag gissar att ni också ibland har dialog med kanske SVFF eller med andra myndigheter, och jag vet ni får ju också göra en del liksom utspel i media och sådär. Hur liksom känner ni er att ni, folk tar er på allvar och ni liksom är en maktfaktor ändå på något sätt i svensk fotboll?
Ja, men det får man väl ändå säga att vi har väl, vad är det, 50 000 medlemmar eller någonting om man slår ut på alla våra ja, medlemmarsföreningar. Så det är klart att sen är det klart att dialogen med SEF är ju bättre än vad det kanske är med vissa myndigheter. Så är det ju alltid. Det ligger ju i deras intresse att ha bra dialog med supportrar också givetvis. Men jag skulle ändå säga att vi har en ganska unik ställning i svensk fotboll jämfört med hur det ser ut i övriga Europa. Vi pratar ju mycket om skillnader mellan svensk fotboll och Europa, och där är vi ju någonting som knappt någon i närheten av i dialog. Jag pratade med Mats Enqvist så sent som häromdagen angående ja, men till exempel VAR-frågan och sådär. Så att det finns ju en väldigt bra dialog, och supportarna har ju en väldigt stor mycket att säga till dem, just för att vi äger våra föreningar. Alltså, det är ju därför vi har mycket att säga till dem.
Du pratar att liksom SFSU någonstans springer ur liksom det som var med 51%-regeln. Det begav sig med Tony Ernst och Victor Capello och gänget. Vad ser du för liksom eventuella framtida, kanske inte så stora ödesfrågor som det, men vad liksom, har ni identifierat för stora frågor som kan komma upp på ert bord som era medlemmar ber er driva vidare så att säga? Var det väl en sån grej jag gissar att ni har diskuterat?
Ja, men precis. Jag menar, vi kan spola tillbaka ett halvår eller ett år bara, så var det villkorstrappan som tog upp det mesta av supportaktiviteten. Nu ligger den lite på is, men sådana frågor kommer ju alltid poppa upp. Men som du säger, det mest aktuella på kort sikt är ju definitivt VAR-frågan. Som vi får väl se var, när och hur och var den tas beslut om. Men det verkar ju, om man tolkar Karl-Erik Nilssons uttalande här i SVT häromdagen, så verkar det onekligen vara på gång. Och då är det ju upp till... Ja, våra medlemmar vill ju inte ha VAR liksom enhetligt, och då är ju vår uppgift att driva det och verkligen se till att stoppa införandet VAR. Inte, för min del så är det en superviktig fråga att inte få in VAR.
Är inte VAR-frågan ganska definierande för hela den här grejen då? För när man kikat på det mötet som ska besluta om VAR här, så verkar det ju vara så att röstningsmajoriteten ligger ungefär på det som de högsta topparna på förbundet, dit de pekar, dit kommer det bli. Och om de då skulle köra över supportrörelsen, SEF och hela den sidan, då känns det ju jävligt mörkt och deppigt.
Ja, det vore väl sannoliken anmärkningsvärt om inte annat. Sen får man ju komma ihåg att, men som du säger, om SEF är emot och supportrarna är emot och kanske damfotbollen också är emot, det vet jag inte. Men jag kan bara gissa. Då är det klart att skulle förbundet köra över dem, så ja. Det vore ju anmärkningsvärt. Samtidigt får man ju komma ihåg att klubbarna är ju också medlemmar i både förbundet och distrikten. Så det går ju att påverka på mer än ett håll. Som ja, men till exempel AIKs motion.
Skulle det ens vara möjligt att SEF, det är en klar majoritet som är emot VAR, och det, ja, det är några klubbar som inte har beslutat om det, men man får väl gissa. Jag tror Norrköping är en av dem. Ni har inte beslutat om det.
Liksom. Det röstades för om vi skulle vara aktivt emot VAR, och den nej-sidan vann där förra året. Men den kommer väl upp i år igen, skulle jag gissa.
Och Mjällby såg jag, de hade inte beslutat om det, men hade banderoll uppe på läktaren, och vet att liksom, efter när jag pratat med folk där, att de är liksom starkt motstånd mot det. Skitsamma, men liksom, om SEF skulle besluta att våra medlemmar är emot det, så vi kommer driva frågan emot, SFSU klart och tydligt också givetvis. Jag menar, det är bara att titta på allsvenska läktare. kan, det kan fråga till både Noah eller det räcker, den som vill som det, får, på, räcker det liksom, eller kan SVFF ändå besluta att införa VAR?
Jag är för dåligt insatt i de tekniska liksom, hur de här besluten, vad de måste vila på. Men min bild är ju att de har väl visst mandat, Isak förrättar mig om jag fel, men att de skulle väl kunna köra över till exempel. Alltså, okay. om det är så att...
Alltså, det, vill, på det beslutande mötet så är det så, alltså, om man bara tittar på vilka, hur många röster finns i olika påsar, om man säger så.
Sen skulle konsekvensen av det bli, förmodligen tror jag, att de förtroendevalda som representeras av indirekt eller direkt av sportrörelsen skulle ju avsättas förmodligen på, med kort tid. Så de skulle ju offra sina positioner för det här då, om de gick emot.
Men frågan är vad så här, en klubb som IFK Göteborg då, som har detta årsmötesbeslutet. Vad kan IFK Göteborg göra? Vi kan säga nej, vi vägrar det här. För det här är vårt årsmötesbeslut. Och vad händer då?
Ja, SEF har väl platser i förbundsstyrelsen. Alltså det är väl så det funkar. Och de platserna som SEF har i förbundsstyrelsen, det är ju, SEF representerar ju klubbarna. Om klubbarna är emot VAR, då borde ju SEF rimligen gå till förbundsstyrelsen.
Så är det, men det räcker ju inte med att SEF säger nej på det här mötet. Som jag har förstått det. Och så här, vad händer då om ett förbund har beslutat en sak och en klubb har beslutat en annan? Är det liksom game over då? Kan det bli ett utbrytande från,
nej, det skulle,
från
det här? Det är ju en av två stora såna här organisatoriska konflikter som skulle kunna uppstå i Sverige framöver. Det är väl den ena om SEF skulle för sig att bryta sig ur SVFF egentligen. Och bli för helt fristående på det sättet. Att det skulle liksom inte finnas någon överlappande, att de fattar egna beslut. Det skulle ju få stora konsekvenser på många sätt.
Och den andra är Håkan Sjöström.
Om förbundet skulle välja att försöka lämna RF, vilket de har hotat med några gånger nu, eftersom RF har lagt om bidrags... Liksom, fördelningen på något sätt. Så, och igen då pratar vi om liksom potentiella nya strider på horisonten eller 51%-regeln, så är ju liksom det här, den finns ju för att det är underordnat RF, och den finns ju för att det är underordnat förbundet, klubbarna liksom. Så
att, jag tycker hela den här VAR-frågan, att den är så, den blir så luddig, typ att när en klubb alltså bestämt att vi är emot VAR, ändå är det klubbrepresentanter, typ tränare, sportchefer, spelare som går ut och säger att de vill ha VAR. Och då är det så här, men ni har ju beslut på att ni ska vara mot VAR som förening. Alltså det, jag tycker alltid
många klubbar har ett jobb att göra där, att utbilda liksom sina anställda, oavsett om det gäller spelare eller ledare, att liksom så här är det.
Alltså, får man inte som tränare eller spelare att vara emot VAR, även om, alltså, eller vara för VAR?
Du är, det är klart att det kan vara det, men jag tycker inte att du ska gå ut och prata om det i media.
Man kan väl representera sig själv, alltså i den bemärkelsen. Som spelare,
det är en definitionsfråga egentligen.
Det har ju hänt även i AIK liksom. Jag tror att vem det nu var. Någon spelare var ute och pratade om det för 1-2 år sedan. Och då blev jag frustrerad och kände att, vet du vad, det där liksom, det kan du säga när du har lämnat den här klubben, men nu representerar du AIK. Framförallt när du gör i anslutning till en match. Det är en sak om någon träffar dig för en intervju på stan 4 veckor senare och pratar om det då och liksom reflekterar kring det på ett liksom nyanserat sätt, då kan väl köpa det.
Men
att stå i matchtröja i liksom Discovery och prata om det som att liksom, det här tycker jag och många i vårt gäng här liksom, då blir jag frustrerad och känner att liksom våran någonstans demokratiska åsikt inte respekteras.
Samtidigt ska han ljuga då? Om man får frågan, vill du ha VAR?
Eller bara säga så här, jag spelar AIK just nu så att jag får, och vi har beslut på det här. Det sa ju Nabil Bahoui i en intervju för typ 2 månader sedan, att och det är jättetråkigt och liksom så, det finns säkert skitmånga spelare. Jag kan tänka mig att en majoritet av spelarna i Allsvenskan skulle vilja ha VAR.
Alla våra spelare röstade för att klubben aktivt skulle motverka VAR på senaste årsmötet. Det gjorde mig så glad i hjärtat.
Men det hade ni riggat.
Du och Tadson och gänget som hade riggat det. Isak, vill du in igen? Det såg ut som att du ville säga någonting.
Nej, men jag skulle bara... beslutet ägs ju just nu av SVFF, så är det ju. Och de, alltså, som modellen ser ut idag så är det ju... SVFF bestämmer ju egentligen allting över Allsvenskan, förutom regelfrågor. Och VAR är väl någon form av regelfråga, får man väl klassa det som. Så jag tekniskt sett skulle SVFF kunna köra över ligaorganisationen, men lite som Noah är inne på, har de mandatet, och jag tekniskt sett har de mandatet att göra, skulle de göra det?
Vad blir konsekvenserna då? Alltså liksom, jag menar, det är ju, det kan ju bli, då kan du få en helt nya liksom konfliktlinjer här. Då kan du få liksom ett så här, ja, men den här frågan om att bryta sig ur skulle kunna bli på riktigt i sådana fall. Därför att det är ju så pass stort ingrepp i sporten. Och det har blivit en, precis nästan som att man liksom ersatt eller gått upp i delad ledning med bengalen som så här symbolfråga för vad vi håller på med i Sverige, upplever jag. Och den laddningen ska man ju inte underskatta.
Alltså det hade ju varit helt otroligt om elitklubbarna drar sig ur i någon sorts 51%-regelns namn och bildar en egen superliga.
Stängd, vad händer då? Stängd och släpper fram sina finansiärer.
Vad händer? Så imploderar i universum då? Någon sorts svart hål?
Det är det de ska göra. Försöka trolla nu att de går upp. Men vi inför VAR och tillåter bengaler.
Och så ska man liga med de liksom bästa supporterlagen.
Håll de två tankarna i huvudet om du kan samtidigt.
Exakt.
Isak, fan, ska vi prata lite fotboll också innan vi säger hej då till dig. Blåvitt på måndag.
Ja, jag tänkte bara säga en sista sak där. Alltså, vi snackar ju mycket om att träffa emot och sådär. Och det är ju de flesta klubbar. Det är ju 10 allsvenska klubbar som är emot och kanske någon i Superettan. Men det finns ju ganska många klubbar, varav Norrköping har ni nämnt, som liksom inte är officiellt emot. Och där ligger det ju på vi supportrar som är emot och i sina klubbar att verkligen, ja men visst, det är långt i årsmöten, men om beslutet ska tas i november så behöver ju frågan riktas redan nu mot klubben att inte vara positiva. Så att det finns ju ändå ett jobb att göra mot sina egna klubbar, om det är sen via årsmötesbeslut eller medlemsbeslut. Alltså det finns ju, ja, åtminstone hos oss kan man ju skicka in motioner även om årsmötet i mars liksom. Så att ni som håller på någon klubb som inte har årsmötesbeslut mot VAR får gärna se till att lösa detta så att även er förening är emot VAR. För då, som sagt, om hela SEF är emot så ska det mycket till att det blir överkört.
Liksom. Får jag lägga in en till i det också? Det är också Noah, jag vänder mig till dig då som representant för journalistrådet. Det är ju också eran uppgift att jaga Karl-Erik Nilsson lite där, för han har ju helt klart en dubbelstolsposition i den här grejen.
UEFA.
Genom sina UEFA, där UEFAs linje är VAR.
Ja, och den frågan har jag ju fått. Jag tror jag ställt den till honom 5 gånger de senaste 10 åren.
Keep on going.
Med det här,
vad har han sagt då?
Vem han representerar. Han svarar ju som alla som sitter på såna positioner som man kan mena på då är dubbla. Jag menar, det är ju samma sak med vad tjänar allsvenskans intressen och vad tjänar UEFAs intressen i nya liksom, fördelningsprinciperna när Champions League och Europa League och Europa Conference League görs om. Ja, det är ju helt olika saker. Det är klart att liksom Nasser Al-Khelaifi som sitter i samma exekutiva kommitté som han vill ha en typ av fördelning och de allsvenska klubbarna vill ha en helt annan. Han är med och beslutar om sånt här. Där, och då menar han ju att han, för mig har det inte varit några problem att hålla rollerna isär. Det är oerhört svårt att avkräva honom konkreta exempel på liksom när det här, för att han kan svara på massa olika sätt. Så ja,
här kommer det ju ändå på sin spets. Liksom.
Ja, onekligen. Men man ska komma ihåg att Karl-Erik avgår i maj nästa år. Att, det är möjligt, det öppnar ju för att vissa göra vissa saker och sen inte att det finns inga liksom, konsekvenser. Precis. För honom här framöver. Eller så är det så också att det ligger utanför hans...
Jag gör som mina polare i UEFA vill och sen avgår jag från SFF och sen så väntar jag på att pengarna ska ticka in.
Och så går han och sätter sig i en stuga i Småland och gömmer sig. Är det Kallén som hetaste...
Han kommer bli granne med
Chippen. Nej?
Nej, han har väl föreslagit från olika håll. Precis som att Jonas Eriksson har föreslagit från olika håll. Och precis som att jag har förstått det som att Fredrik Reinfeldt är väldigt sugen på olika topppositioner inom fotbollen. Och bland annat var intresserad av SEF när Simon Åström fick det jobbet nu. Så att, det är väl de tränarna som har figurerat i bakgrunden lite.
Ingen styrelse i Djurgården, då blir det SVFF istället.
Skicka ner Djurgården i
om inte annat hade det piggat upp att säga Jonas Eriksson kliva in på något UEFA-möte där i Schweiz
jag vill ha en full-blown valkampanj med tydliga visioner för svensk fotboll och så vill jag ha liksom så här, som en valrörelse liksom inför det här.
Nominera Nisse Wiberg gör jag då.
Ska vi ta kort bara matchen på måndag, Isak?
Ja, men absolut.
Jag gissar att du mår lite bättre nu än vad du gjorde senast. Vi pratades vid... Har du varit med på länk eller var det senast vi satt i Jockes kök i somras?
Nej, men jag var med efter vi vunnit på Malmö, tror jag. Så, att,
så var det, ja.
Då var jag ändå på bra humör.
Men hur ser du på den här matchen då? Utifrån liksom, Blåvitt lite nedgående form, två raka torsk och ni med 3 raka segrar och på gång här och höstens lag hittills och hej och hå.
Ja, men det är ju klart att det är alltså,
om man inte Sundsvall varje match.
Ja, men precis. Nej, men rent praktiskt finns det ju absolut ingenting att spela för, men vi har ju ingen topp 8 plats att satsa på heller för att vi har redan åkt ur cupen. Men det är klart att det är superviktigt att vinna borta mot IFK Göteborg. Det är ju liksom, ja, det är ju vår största match, och man såg Sebastian Holmén var ute i lokaltidningen direkt efter förra matchen och sa att vi skulle banka ner Blåvitt och sådär. Så att det finns ju ett otroligt emotionellt värde och också, ja, men det är klart att alltså, den säsongen vi har gjort, skulle vi göra en stark höst nu, ja, men då finns det ju en helt annan framtidstro till nästa säsong. Och sen rent supportermässigt så vi har 2 raka segrar bortom Blåvitt, men en var utan publik och en var utan bortaläktare på Stora Ullevi. Så nu har vi ju en bortaläktare på Gamla Ullevi och där har vi inte vunnit sedan 2000, eller ja, aldrig någonsin. För då var det ju gamla, ja, någon annan Ullevi som stod på samma plats. Så att det är klart att det
är gamla,
det vore ju skönt att ta en dubbel tredje året i rad mot Blåvitt.
Ni passerar ju dem om ni vinner.
Ja, men exakt.
Tapper.
Och sen finns det ju de här pengafördelningsmodellerna som snittas på de senaste 5 åren och sådär. Och där vet ju att vi ligger nära IFK Göteborg i de tabellerna, så att därför är det ju extra viktigt.
Vi har enats om att vi ska inte ha några jävla pengar. Tapper, vad vill du?
Ja, jag tänker på just att ni kan gå om Göteborg och kan ju också se till att Mjällby kommer ikapp dem. Och hade inte det varit skönt med svansföringen som till exempel Jocke och Patrik haft under hela våren och sommaren sådär, att se till att Göteborg faktiskt kommer nia den här säsongen. Det hade ju ändå varit otroligt, eller?
Det är ju,
absolut. Jag skrev ju det till Josip inför förra avsnittet att han skulle hälsa Jocke det, att stor kris Andy Elfsborg är förbi guldjagande IFK Göteborg nästa måndag om vi vinner. Så att, det är klart att för en Elfsborg-supporter så är det ju otroligt härligt.
Mycket ifs en batt här nu.
Jocke ser alltid lika förvånad ut när någon pratar om att han och Patrik har svansföring. Han är såhär, va? Alltså, vi har inte ens det.
Det är också så att jag har alltid fått ansvar för Patriks svansföring. När han liksom hoppar det in bara en gång i halvåret, säger extremt sjuka grejer och skjuter ut sig själv liksom. Och sen så står jag här bara, ja.
Det är så jävla starkt. Jag älskar när han gör det.
Det kan han få göra.
Ja, jag vill ha en kamratkamp. Det är ganska nära att det kan bli så att 9:e, 10:e, 11:e platsen blir Göteborg, Värnamo och Norrköping. Det är ändå, det är en vacker kamp vi kan få i slutet.
Också motsatsen till att lyckas i Europa. Det är kamratkampen
om 9:e platsen.
Ja. Det är otroligt, jag bara går fort att börja drömma om att få tävla mot Värnamo.
Ja, det är liksom... Harry Isak, tack för att vi fick ringa dig och kämpa på, framförallt med SFSU men även med IF Elfsborg, du behöver det.
Ja, men det ska vi nog kunna lösa under hösten här.
Ja, det är bra. Vi hörs då.
Vi hörs. Ha det bra.
Tja.
Syn bara att Värnamo, att vi kom fram till att det ändå är liksom ett AFC in disguise ändå i bakgrunden liksom, så det sket sig där ändå.
Jag tror de har marginellt med nytta av de där pengarna, jag tror att det är mer.
Noah, innan vi ska släppa iväg dig, du ska få rusa iväg till ditt riktiga jobb, eller så. Men avslutningsvis, vilka vinner SM-guld och varför?
Jag håller Djurgården som favorit nu mot slutet. Ja, det är för att det står mellan dem och Häcken. Jag tror inte att någon av de andra hinner i kapp för att de har för bra form. Jag tror att deras grundspel är för bra. De har för mycket spets. De har vunnit matcher på ett sätt som gör att de är snäppet vassare. Häcken också, de här matcherna nu på slutet mot Bayern och så vidare. Det var viktiga stunder för dem, tror jag, för själva, liksom, för deras självförtroende och sådär. Och sen så, de ska ju mötas i Stockholm rätt snart. Och den känns som att den kan bli, den kommer nog, där tror jag att Djurgården gör, liksom tar ledningen över dem på något sätt som gör att det lutar åt deras håll.
Du tror inte att Hammarby orkar haka på hela vägen in? Det är för många poäng eller vad?
Ja, det är inte för många poäng än, men det är för mycket tendenser i spelet som gör att de inte har räckt till riktigt mållinjen. Alltså jag tycker att Hammarby har gjort en strålande säsong och tagit stora steg i rätt riktning, men de här sista matcherna på slutet nu där det har varit serverat för dem, AIK borta, man måste inkludera Häcken i den matchen också, där de ändå har liksom matchen dit de vill.
Norrköping borta.
Norrköping borta var ju liksom en kollaps. Men jag menar de övriga matcherna och sådär. Och sen även derbyt mot Djurgården, när Djurgården kommer ganska slitna. Liksom ett lag som vinner guld i min värld vinner 2 av de matcherna i alla fall. Och här vann de ingen av dem. Så att, för mig så sa det lite för mycket om deras förmåga inför slutspurten.
Och finns det några lag sådär som du liksom... se lite mörkt på för framtiden? Vi hade i måndags pratade mycket AIK och Malmö som är liksom två stora drakar som på något sätt båda två är liksom missnöjda. Det har varit lite turbulent, båda har sparkat tränare och så vidare. Ja. Vad ser du kring liksom, Göteborg går väl också liksom lite grann in där på något sätt. En stor klubb som hade ändå hoppats hota om platserna lite mer kanske. Vilka klubbar ser du sådär? Lite frågetecken kring.
Men i Göteborgs fall tycker jag kanske att det här året har tagit en steg i rätt riktning snarare än för de andra två. Då. Att där, även om jag inte riktigt ser den långsiktiga visionen för Blåvitt som jag tror på sådär jättemycket, så är det ju för första gången någonting som har fungerat flera år. Alltså sen 2019 så har det ju varit inslag i Göteborg som har faktiskt funkat. Så det är väl, de är lite annorlunda. Däremot,
du var inte glad när de sparkade på, ja. Det var du inte.
Fast jag tyckte väl nog att det kanske var rimligt när det väl hände. Mm. Men det var mer att det var mer det långsiktiga som jag inte förstod riktigt. Där, framförallt hans ersättare som ja, fick mig att bli lite konfunderad. Det är en egen diskussion.
Och den håller vi nog med om. Ja,
jag tycker AIK och MFF är kanske de två mest intressanta casen just nu. Därför att det är två så stora klubbar som håller på med någonting som känns ganska okontrollerat. Alltså de båda två ska ju byta spår på något sätt. Eller de håller ju på med några strategiska omtag. Och i båda fallen så är det ju fortfarande väldigt otydligt vad målet är. Liksom, de säger ju själva vad målet är. Men man har svårt att se det liksom rent konkret. Sådär. Så att, jag tycker båda AIK och MFF kommer bli... Mörkt vet jag inte. Det beror på vad de gör i vinter. Alltså det här tränarvalet av Malmö FF kommer bli väldigt definierande, tror jag. Till exempel som de gör. Alltså.
Båda de
även AIK, tror jag.
Båda de här klubbarna har ju då möjligheten att göra ett genombrott i den här diskussionen vi hade från början då.
Absolut.
Eller nämligen så här, om någon tar Rydström, satsar på hans grej fullt ut och lyckas, då kan vi se ett helt annat allsvensk klimat om ett par år, typ. Ja, så det kan ju vara definierande för hela allsvenskan. Och jag måste ju säga att jag hoppas att det inte blir så.
Men känns det inte som första gången på 10 år, eller vad det nu är, som det faktiskt känns som att de inte rätt beslut görs, så kan det gå rätt dåligt för Malmö nu. Mm. Alltså, jag tycker det är första gången man tydligt känner att så här, det skulle kunna vara så att de inte tar något guld de närmaste 3 åren om allt inte görs rätt härifrån. Liksom. Och det är första gången jag har känt det sedan 2014.
Samtidigt så har de ju mest medel av alla att reparera saker på kort tid. Så att, om de ett bra fönster för MFF, så är de bäst i allsvenskan utan problem igen. Mm. Men jag håller med dig om att nu är det ju...
Den här de har ju redan nu bäst lag. Alltså, de har ju redan bäst lag, så det tycker inte jag riktigt.
Eller, med mindre marginalen på rätt länge. Och dessutom så är det här laget, liksom, det här laget det är en hel epok som är på väg att gå i graven. Liksom, du har ju hela kärnan i spelartruppen, och att ha det tillbaka för en sista liksom, natt med gänget är ju väldigt symboliskt på något sätt, tycker jag. Att det här laget, det fanns en fotboll som funkade för det här gänget, och nu är han tillbaka och ska spela den igen den här hösten, och sen måste det bytas ut saker.
Mm. Ja, det är ju samma stomme som skulle generationsskiftas för 3 år sedan.
Ja, eller det var ju bevisligen rätt att inte göra det. Jo, har varit guld. Men man kan fråga sig hur blodigt det här kommer bli verkligen. Annars är jag så här ständig skeptiker till Helsingborgs arbetssätt över tid. Så men det är väl mörkt som det är nu, eftersom de ligger där de ligger. Så det är väl en lätt dörrsparkning.
Ja, åker de ur eller? Nu ser du på bottenstriden.
Nej, det är ju 50-50 mellan dem. Det är ju först att avgöra.
Du känner att Helsingborg på något sätt skulle, för det har ju vi pratat mycket om kring alla tre bottenklubbar, att liksom risken eller så, om den finns för något av de tre lagen, att det blir liksom en Örebro eller en alltså
något som rakt igenom.
Ja, men att man nästan kan åka ur Superettan också. Ser du den risken för någon av de här tre?
Jag tror Helsingborg har för bra spelarmaterial, klar om ekonomin inte räcker till, men och Degerfors har för bra grundspel. Giffarna däremot känns ju som att det kan vara fritt fall. Absolut, men Superettan är ju alltid, man kan göra så här med tabellen varje år. Alltså, jag tyckte man fattar aldrig vad som händer där nere riktigt.
Nej, Skövde skulle upp till allsvenskan där ett tag, men de ser ut att slippa, tack och lov. Annars ganska roliga lagen då. Jag är lite småtaggad på att få upp lite...
Ja, BP börjar ju bli ett skämt. Alltså
det är helt
att
otroligt.
Att det alltid ska åkas 2 våningar i taget.
Ja. Det är faktiskt helt otroligt. Vi ska släppa iväg dig, för du behöver...
Jag måste gå.
Ja. Stort tack för att du kom. Tack, det var trevligt. Du får komma tillbaka, så får vi prata lite mer.
Hoppas liksom, inte pratade du för mycket.
Det gjorde du inte alls.
Det är lite det som är grejen här.
Ja, precis. Och Jocke fick hålla tyst ett tag, så det var kanon. Men nu ska vi prata... Nu ska vi faktiskt prata lite blåvigt, tänker jag. Vad känner du inför måndagen utifrån, till att börja med utifrån liksom så här rivalitetsmässigt, med tanke på att ni har ju såklart Stockholmsklubbarna, framförallt AIK, I guess, Malmö, men ni har inte ÖIS och GAIS och sådär. Hur högt är Elfsborg, eller pissar ni på dem också som ni gör med Häcken?
Alltså det var ändå ganska länge sedan som Elfsborg var en riktig nagel i något öga, känner jag. Ur den synpunkten.
På vilket sätt?
Ja, men de har liksom inte lyckats åstadkomma någonting än, trots att de har haft en high note liksom förra året. Så det kändes liksom att allt som blev av den toppen, det var ju liksom att de åkte ut med 9-0 mot något lag från Norge liksom.
Okej.
I Europaspelet. Okay. för att börja jobba på den sidan igen.
Okej. Men jag menar, det är ändå att liksom, om man ska, alltså seriöst, så är det ändå ett lag som nu har vi liksom både hyllat, men kanske framförallt sågat Elfsborg rent liksom publikmässigt i år. Det är väl det enda laget typ som har fått skit liksom publikmässigt. Men jag menar,
de är ju mycket sexigare än Häcken. De är ju fan sexigare än Gais och ÖIS också, rent läktarmässigt. Det är en annan stad, visserligen, men det är inte långt. De vill ju i alla fall ha er som stor rival. Någonting i det måste väl... Sluta köra den där jävla alltså, maktgrejen att så här, inte, låtsas inte bry dig skit.
Det är första gången någon kallar Borås för sexigt just.
Sant. Det var fel ordval.
En jobbig preferens att ta. Alltså.
Fel ordval.
Nej, men så här, alltså... Om man skulle ta i någon sorts fallande skala. Alltså Stockholmsklubbarna, Malmö. Jag får väl säga Häcken då. Eftersom de ändå är i samma stad. Och försöker ta någon sorts SM-guld. Sen därefter någonstans så kommer väl kanske Borås och Norrköping i någon sorts rivalitetskänsla. Så är det ju.
Mm.
Sen så finns det andra känslor i det. Till exempel att de flesta Elfsborgssupportrar har ju IFK Göteborg på högst på sin hatlista. Det är såklart att det gör någonting. Och att det finns en närhet. Vi åker ofta till Borås med mycket folk och mycket tryck. Men tyvärr så lyckas vi alltid förlora. Och det gör ju också någonting med känslorna. Men jag kan inte säga att jag har världens dödsångest inför den här matchen. För att det är Elfsborg. Snarare i så fall för att det är någon sorts... Vad fan blev det av med den här säsongen egentligen derby?
Mm.
Om du förstår vad jag menar. Om det nu kan vara ett derby, det kan det ju såklart inte.
Men hur mycket påverkas det av? För det dras jag lite emellan sådär. Mm. Å ena sidan, okej, ja, visst, som jag sa till Isak. Ni har 3 raka segrar nu. Woho, bra. Mm. Men å andra sidan, två av dem är mot Sundsvall och Sirius hemma. Mm. Alltså, det betyder ju inte ett jävla skit egentligen.
Nej, men, förutom att vår förlust är också mot Helsingborg hemma. Men
absolut,
det var ju med någon sorts total mälta.
Men påverkar Elfsborgs form din känsla eller din nervositet på något sätt inför matchen? Eller känner du bara att, lite som vi pratade om även innan det, att så här, både Elfsborg och Norrköping, de är skit egentligen båda två, ligger typ 11 och 12. Men de är ändå bra. Det kommer ändå vara en svår match. Så har vi resonerat kring alla.
Det är snarare så här, de är bra egentligen. Men de är också skit.
Ja, ja, men exakt. Men påverkar de här 3 matcherna den bilden? Eller är det liksom samma känsla?
Så det gör det väl såklart för att de kommer ju ändå med någon sorts vind i seglen. Och att nu jävlar, nu vänder vi säsongen känsla. Men alltså vi på något sätt måste ändå bromsa ytterligare ett av våra fall efter en spets.
Mm.
Jo, lite så. Sen så måste jag säga att jag känner väl också lite så att det hade varit väldigt skönt att ta den just med tanke på att faktiskt bromsa Elfsborg. För att jag tycker att Elfsborg, alltså de har gjort väldigt saker väldigt bra i ett par år. Fått ut en okej säsong av det.
Säsong får man ändå säga att de fick ut.
Ja, en bra säsong. Ja. Ja, ja. Men så här är det kanske så att ett småstadslag som Elfsborg, de är inte bättre än så här. Och de sätter alla sina grejer en säsong, då kan de komma tvåa. Men sen så är det så det ska inte vara någon garant att ett lag som Elfsborg är uppe och slåss som medaljer varje år. Det, så tror jag. Ju längre tiden går, desto mer kommer tiden utvisa att det är så.
Ja, men det tror jag också att det är så nu när liksom flera av de större klubbarna börjar någonstans underprestera, eller om man ska säga. Djurgården har liksom visat att de är här för att stanna. Det är 4:e säsongen nu, de är bra på riktigt. Bayern känns också liksom, ja, som att de på något sätt har liksom tagit den resan också. De kommer inte vara det här Bayern längre som kan åka ur en säsong. Alltså så. Blåvitt är på något sätt, ni är ändå också på rätt väg. Alltså så här, ja, det är Norrköping man är lite liksom frågetecken kring. Men
ja, vi var ju där,
även om det går att argumentera.
Men inte nu.
Nej, men exakt. Så att så här, och Malmö såklart. Och ja, Häcken vet man väl lite heller.
Om man vill liksom återställa någon sorts ordning i allsvenskan så kände det hade ju varit smakfullt att vi kunde göra en överprestation. Hon måste Elfsborg då och liksom vända deras lilla... Alltså, du fattar vad jag menar, tror jag. Sätter pieces på något sätt hur det ska vara i allsvenskan.
Verkligen, och jag menar, ni måste väl ändå på något sätt se på dem lite grann som någon lillebror från, eller kusinen från landet, lite grann sådär.
Så blir det ju
och det är de ju på alla sätt och vis. Alltså, sportsligt, geografiskt
det
inte minst. Liksom.
Ja.
Men jag menar att de passerar alltså vid seger. Det är ändå sjukt, alltså. Fan vad fort det går.
Det säger
det varje vecka, men det är helt ofattbart.
Man ska aldrig spika något i sten liksom.
Nej, alltså det är fan...
Kolla bara vad som händer med Häcken nu efter den otroliga choken som redan har inletts och som kommer fortsätta i Varberg liksom. Det är samma sak kan hända där. Nej, jag skojar bara.
Hur tror du... Jag ser på den här matchen, jag vet inte om vi till och med kan ha oddspår eller om vi ska ta det på fredag, Kalle. Men jag tror ju att Elfsborg kan passa rätt dåligt. Jag tror att det kan bli lite liknande match som mot Helsingborg. Mm. Att de kommer liksom kunna ligga på lite rulle på er. Och det har de inte riktigt fått stäm på mot liksom vad de hade hoppats på med den frontrien de har haft och sådär. Men mot
sen är det Göteborg. Riktigt gräs också. Det ska vi inte
glömma. Sant. Det är sant.
Och det verkar som Per Frick väldigt osäker i den här
matchen. Det tror jag är bra. Fan vad kall han har varit i år.
Men det är ju bra att han gör alltid mål mot oss.
Okej.
Okay. Okay. Ska man komma ihåg. Så att,
har vi följt, visst är det ni som har bettet Markovic? Mm. Han gjorde en ass. Han får göra en poäng till, eller hur? Ja. Visst är vi där?
Kommer ju det där nu.
Jag sa att han gör max 2 poäng till.
Ja. Vad har ni för schema då? Elfsborg, Giffarna, Malmö, Degen, AIK, Häcken, Värnamo.
Men max 1 poäng om
Markovic. Jag tror han gör en poäng. Han gör en ass till. Degen borta, 1-2.
Jävla luftslott alltså.
Så kan det vara, vi får se. Ska vi lämna Blåvitt för nu? Prata lite Norrköping. Ska vi prata någonting om resan som har framför er? Vad ska ni göra mer nu? Trampa båt?
Det har köpts ohemula mängder alkohol.
När åker ni?
Vi åker fredag, lunch. Okay. Matchen är söndag klockan 15.
Är alla liksom komiker och sånt? Eller? Det är ingen som har något riktigt jobb i...
Nej, folk är ekonomer och skit. De har tagit ledigt såklart.
Okay, okay.
När man är pissdåliga på fotboll så måste man se till att varje match blir det roligaste äventyret som är möjligt. Liksom. Alltså, jag har aldrig haft så mycket kul på läktarna som i år. För att alla har liksom enats om att vi är skit. Vi måste se till att det här blir kul, för de gör det ju inte.
Ja, men det finns ju den här ironiska faktorn i sig själv, liksom, att man bara garvar åt eländet. Det är också ganska kul.
Ja, det är ju kul att det är en säsong, säg att vi kommer 11 då. Då är ändå den säsongen man liksom kampat en hel helg i Degerfors och varit uppe och åkt trampot i Sundsvall. Och sånt. Alltså det har ju någonting.
Och så är det Mjällby också som alltså, ni har kört weekend, eller?
Ja, exakt. Det har varit lite överallt.
Alltså det är Marcus Tapper som ska vara SvFFs nya ordförande. Jag känner det mer och mer att det är så det borde vara. Men jag känner så här, får jag följa med? Nej, det får jag inte.
Absolut. Men det känns ju lite som att så här, man kan ju se liksom lurendrejeriet som kommer komma nu. För våra närmsta 5 matcher är ju Sundsvall, Sirius, Degerfors, Varberg, Mjällby hemma tror jag. Och det är ju faktiskt inte omöjligt att för vi har inte så dålig form just nu. Vi har kryssat mot Kalmar 2 match, vi vann mot Bayern.
Och ni har Arno och Sigurdsson
mot Elfsborg. Och vi har Sigurdsson som gör poäng varje match liksom. Skulle det komma 5 raka segrar nu, då kommer man ju bli lurad och tänka att så här, fan,
vi har något på gång.
Ja, nästa år då jävlar.
Det där, liksom. För att vara ärlig, Tapper, där har du ju varit lite tidigare under, alltså du har ju ibland släppt, har du släppt den här låtsas loser grejen du har kört på, att vi är sämst men det är kul ändå. Mm. Ni har ju haft perioder där du har känt att men nu är vi faktiskt bra på riktigt, men sen så har du blivit nedslagen.
Ja, exakt.
Ni skulle kunna gå förbi Kalmar någonstans i någon sorts
säg om 5 jävla schema.
Skulle vi ta 15 av 15, vilket jag absolut inte tror vi gör. Men skulle vi göra det?
Ingen gör det.
Tänk myset när jag och Jocke liksom möts. Alltså att vi efter den här säsongen går i fattig för Göteborg. Det hade ändå varit helt otroligt.
Jag har ändå det fina dubbelmötet där serien vände.
Nej, jag menar
det kommer alltid att
ha. Ja, ni har ju möts ju redan.
Jag tänkte förut på det när vi pratade om en liga med färre lag förut. Mm. Då kommer serien vända 2 gånger. Då kommer vi ha 2 dubbelmöten med IFK Norrköping. Fy fan vad jobbigt.
Ja, nej, men vi har ju varit den här... Det är ju faktiskt intressant, för det har vi ju varit in och så här rört lite på. Men Malmö har vänt sin säsong mot oss. Göteborg har vänt sin säsong mot oss. AIK har vänt sin säsong mot oss. Alltså att trott att man har gjort det för att man har slagit oss. Och sen har det gått helvete åt alla. Och det är ju ändå... Det har ju någonting såklart. Men, det ska bli en kul höst. Vi har ett lag som är kul att kolla på. Jag vet inte, det finns ju inte... Jag är ju lite i Elfsborgsläget. Alltså, vad fan ska jag... Vi får ju låtsas att det här är kul bara för att det här är ju bara en resa mot att säsongen är slut. Om vi inte skulle förlora liksom 3 av de här matcherna, för då är vi ju nära att åka ur. Liksom.
Ja, men helt ärligt, har du, alltså, för att vara seriös, har du pustat ut eller finns det någonting i dig som ibland kollar neråt i tabellen? För att det är... bara 7 pinnar ner till Degerfors.
Ja, men det är inget av de lagen som tar 7 pinnar.
Alltså grejen är att de kanske tar max 7 pinnar. Och som sagt, sen Glenn tillträdde kanske. Så är det ett kryss mot Elfsborg, en vinst mot Bayern, ett kryss mot Kalmar, förlusten mot AIK. Alltså vi har förlorat en match innan tillträdde, tror jag. Jag har jävligt svårt att se att Degerfors eller Helsingborg ska ta så pass mycket mer poäng än oss när vi har det här schemat.
Degerfors har ett ganska bra schema ändå, alltså.
Ja, men de är ju jätte jättedåliga.
Ja, men de är, alltså, de är inte så dåliga ändå.
Jag älskar ändå att du bekräftar min långtgående och tidiga teori att liksom, det, vad är skillnaden på IFK Norrköping och IF Elfsborg? Det är ingen skillnad liksom.
Men det är en viss
ton, en viss ton i tröjorna bara.
Men liksom, ni är ju också med där. Du ska sitta. Det är de tre tydligaste intetsägande lagen den här säsongen ju. Ni är Göteborg, Elfsborg och Norrköping. Du ska inte låtsas att du är med i någon topp.
Ja, men
ni ska fan vara glada, men ni kommer åtta och få två hemma matcher i Svenska Cupen.
Nej, lugn och fin. Det är inte för Elfsborg förut missade då. Men det är det som är skillnaden. Nej, jag menar inte liksom bara placeringsmässigt, utan på alla sätt och vis. Det är ju som två lag från en liten stad som drar det. Ganska lite publik, fast som har kul på sin kortsida.
Har Elfsborg kul?
Som, ja, det påstår de själva. Och som spelar på konstgräs och som, ja.
Men så mellanstor stad i Sverige. Ja. Ja, men jag hör det faktiskt.
Och det enda som skiljer är liksom tonen mellan vitt och gult på tröjan. Och det är inte så mycket där heller.
Alltså, jag har gjort misstag. Jag satt med, alltså jag har gett upp det egentligen, men jag satt med mitt allsvenska fantasylag. Jag har liksom behövt jaga nu.
Där loggar man ut tidigt.
Ja, men jag har behövt jaga länge nu. Så jag har ju dragit alla, omgång för omgång har jag dragit de här chipsen och inget har liksom flugit.
Fantasy allsvenskans Elfsborg är du.
Ja, faktiskt. Men jag har liksom ett litet hopp kvar. Och nu har jag satt med det idag. Också bara den grejen att jag sitter med det nu 4 dagar innan det är deadline. Ja. Det kan hända mycket, men otålig är jag. Men då satt jag ju och bytte in 3 Peking-spelare ju.
Ja, men det är ju bara kaptenen alla som möter Sundsvall. Det är väl den här säsongen.
Ja, det är väl det då liksom.
Det är det som är skönt. Det
men blir ni spelar väl 1-1 då, eller så här skit. Och det är Aid som gör mål. Det är ingen så jävel som sitter med honom ändå, så det spelar ingen roll.
Får man se dig på inneplan med trampbåten? Alltså, jag fastnar på den här trampbåten alltså.
Kan du inte skicka lite bilder och sånt på det? Till våra? Ja,
vi har ju också hopptorn.
Okej.
Okay. En luftrunk i hopptornet där.
Det är kallt som, jag var ju uppe i Dalarna i helgen. Alltså jag badade då. 8 grader var det vattnet. Alltså senorkallt.
Ja, men vad fan, jag måste väl göra räddningen i Sundsvall ska
jag
göra.
Jag måste göra något för att få känna någonting kring fotbollen. Jag bara hoppa i det 8 gradiga vattnet och känna.
Sämre än så här blir det fan inte i alla fall.
ska vi ta grejen som kom för någon vecka sedan här med, för att ni har ju en match eller två matcher. Avslutningen för er är mot Djurgården och Häcken. Mm. Där matchen kanske framförallt mot Djurgården påminner obehagligt mycket om matchen 2019. Det var visserligen sista omgången, det här är näst sista.
Hur kan vi ha de som ligger 1 och 2 sista och näst sista omgången igen? Hur fan är det möjligt? Ja, men efter spelschemat satt så är det någon som bestämmer att då ska Häcken vara bra i år. Det är så jävla dumt alltså.
Men det blev en liten, du var ute och svingade lite kring det och klubben har varit ute och pratat om det också ju, att det blev inte bra 2019.
Nej, fruktansvärt var det.
Var bara kort då, liksom, mer än det jobbigt, så att det var en jävla massa Djurgårdar där, såklart. Och det är ju svårt att säga någonting om egentligen. Mm. Men vad var det mer som liksom man från Norrköpings håll känner att det här blev inget bra?
Det var ju väldigt mycket Djurgårdare på IFK Norrköping läktare för att vi hade kvisslingar, va, som hade sålt sina årskort i föreningen. Så att det var ju väldigt mycket Djurgårdare på fel läktare. Det var stökigt på liksom familjeläktare och det var en riktig mardrömsmatch liksom. Mycket bråk och mycket tjafs och mycket stök. Men jag vet att klubben jobbar stenhårt på att det inte ska komma in några Djurgårdare på fel läktare. Vilket man ju rimligtvis kan säga, så här, ge dem en hel kortsida själva så får de väl vara där. Alltså, de ska väl få komma till sin potentiella guldmatch såklart liksom. Mm. Men det finns ju mycket åtgärder att vidta som inte gjordes förra gången. Förra gången var det i princip fritt släpp liksom. Det var ju också de här galna Djurgårdare som liksom klättrade in på arenan. Det var ju bisarrt.
Kan man gilla.
Ja, det kan man faktiskt gilla lite. Men jag vet att klubben jobbar väldigt hårt på att det inte ska vara några Djurgårdare på våra läktare den här.
Var det inte någon som körde någon sån här bluffkampanj att folk skulle komma och sålde biljetter på Blocket och så var det ingenting?
Alltså, det var jag som hade idén.
Var det du verkligen som gjorde det?
Nej, det var ingen som har gjort det. Jag hade idén att göra det på Twitter i år. Men
då
sen
fick du mycket Djurgården efter dig.
Men jag fick också veta att det är superolagligt att uppmana till bedrägeri. Så att jag tar bort den tweeten.
Svegis.
men jag för mig, alltså, är det bara något minne jag har att det var folk som la ut på Blocket liksom, och så... Ja, men kom och möt mig där och där. Och så.
Ja, men det kan i och för sig, det är säkert.
Det tror jag har hänt.
Alltså. Men jag vet däremot att folk är så här, om man ser någon IFK Norrköping-supporter som försöker sälja sitt årskort i den matchen, att folk har varit så här, då är det bara in och hata och hota på Blocket. Liksom.
Anmäla till klubben, låt honom aldrig med tillträdesförbud.
Men det är väl det klipp årskort på dem som har sålt dem. Se till att det inte kommer in någon i andra färger på våra läktare. Alltså alla sådana där grejer som de kanske inte gjorde riktigt förra gången. För att de inte fattade riktigt hur det skulle bli, gissar
jag. Alltså jag vet inte, jag har inte läst allt liksom du diskuterade och giddrade kring det där. Men det, för att vara lite allvarlig kring den diskussionen. För att det var många som var så där, fy fan vad supporterfientligt. Mm. Vilket jag fattar till viss del. Men jag vet inte om du var 100% seriös i allt du sa. Det var säkert mycket som bara var jidder och så också. Men jag fattar ändå dig också, eller er Norrköpingssupporter som känner att så här, fast alltså, det är ändå vår arena. Visst, ni kommer inte fylla den, för ni kommer ligga 11 eller 10 eller 9. Och liksom så.
Det skulle vara den största, viktigaste maktdemonstrationen hade ju faktiskt varit om vi fyllde arenan.
Ja, men det kommer
vi
inte göra. Men jag kan, alltså så här, jag tycker att det är lite... Det är lite billigt av Djurgården. Alltså så här, jag fattar, ja, det är inte helt liksom kanon liksom supportervänligt att liksom uppmana till sånt eller stoppa Djurgården så. Men alltså, ni är ändå rivaler i någon mån. Jag kan ändå känna lite att så här, ni får en bortasektion. Så här, helt ärligt, varför ska vi ge er någonting annat?
Ja, också
ni kan vinna guld. Jag vill inte se någon av mina rivaler vinna guld på min arena.
Ni ska ha det så dåligt som möjligt och så vidare.
Nej, men lite
dessutom
så.
Om man ändå ger kakan då, som är att så här, vi ger en hel kort sida. Det är ändå schysst av IFK Norrköping att göra i så fall. Jag så här, flyttar matchen till någon jävla konstgräsplan utan publik. Bara.
Men det blir väldigt lätt för Djurgården att så här, för fan vad supporterfientligt. Det finns en parallell här till derbyt mot oss när det var under ish-pandemin när Djurgården hade möjlighet att ge biljetter till oss men inte gjorde det, för att då hade man fått offra folk av sina egna. Den haltar lite, men du förstår inte vad jag menar. Ja, men... Det är lätt att så här, när det handlar om att Djurgården blir av med grejer i det här fallet, då är det lätt att köra liksom supporterfientlig kortet. Jag tvivlar på att de hade liksom tyckt att det var skitkul om det var en liksom omvänd
situation. Men det är väldigt enkelt det här. Det är helt rätt av Norrköping att försöka göra det så jävligt och litet som möjligt för Djurgårdssupportrarna. Eftersom ni är rivaler, ni vill inte ta någon sån här... varsågoda, kom hit och fira ert SM-guld hos oss. Nej. Som typ Elfsborg gjorde någon gång i tiden. Ja, men det stod ju på riktigt stod det på Elfsborgs hemsida att det var ett av de största ögonblicken på Ryavallen, tror jag det var. Det var när guldet firades där. Babis Stefanidis gjorde mål och sådär. Så det är helt rätt att liksom, med alla jävla medel, lagliga som olagliga, kämpa emot. Det är också rätt av Djurgårdarna att med alla möjliga medel försöka påverka och vara en motrörelse mot det.
Ja, absolut.
De får dra det här kortet 10 gånger om dagen. Ni är supporterfientliga. Så
ja.
Det som gör att ditt lag kommer ut bäst ur det är det som gäller för dig. Ja. Det är därför som jag håller på att bröta dörrarna och skrika och gapa ibland. För jag tror att det här är nog det som är bäst för Blåvitt.
Men det fattar ju alla att hade man vänt på det. Om Djurgården hade legat 11. Så att de hade, vad de nu är på sina matcher då, 10 000. Det är inte som nu direkt. Och det då faktiskt var att vi låg etta och ville komma jättemycket till en bortamatch där vi kunde vinna guld där. De hade ju inte velat släppa in oss på sin familjeläktare heller. Det fattar väl vem som helst.
Ja, nej, såklart inte. Och med all rätt. Alltså, ja, jag kan köpa det. Det är inte på samma sätt. Vi hade ju lite liknande diskussion. Eller var det internt bara i vår chatt? Vi pratade bortasektioner. Du vill svara. Ja, men det var här också.
Att så här,
ni drev tesen lite. Nej, Svanemar drev tesen att det skulle vara liksom mer sydeuropeiskt. Skit på er, sätter högst upp i hörnet och ni ska inte se ett piss och ni ska knappt ha en toa. Det motsätter jag mig, för att så här, det ska fortfarande finnas någon form av liksom grundläggande liksom.
Men då pratar vi om ursprungs borta sektionen. Den måste ju finnas på ett rimligt sätt.
Men den ska fan inte ha tak.
Det ska vara den där lilla buren ska det vara.
Är Mjällby borta? Man står i en liksom inburad. Det är otroligt.
Ja, exakt. Den ser man inte heller mycket. Alltså. Men ingenting slår i Varberg. Men det
är fett att klättra på buren när man är i mål. Det är kul.
Det är sant. Det är sant.
Så, i den här diskussionen så har båda rätt. Ja. Både Norrköping tapper och Djurgården med typ Martin Sonneby i spetsen som tycker att du ska anmälas. Alltså man ska ta precis det man har och kasta på de andra, fast bara bildligt talat då, såklart.
Faktiskt.
Det är väldigt skönt att det är svårt att göra om Norrköping som namn till något med djur, så man slipper Djurköping eller så, för det funkar inte riktigt. Så man slipper Freddys.
Det kommer komma det också.
Freddy kommer köra det ändå.
Freddy kommer. Vi har någon stor djurpark där utanför va, Kolmål. Nej, lågkökt.
Platinum Djurarena.
Nej.
Alltså allt detta kommer komma.
Ja, det kommer
i
det.
En sån här Trocadero och Djurgården tröja liksom.
Kommer Fredrik kommer så. En gammal klinup för 2004. Kung från. Men ja, ni får ju fan, det får ju fan inte bli en ny 2019 alltså, för någons jävla skull. Det är fan, se till att inte fucka upp det här. Ni ska göra som oss som vi har snart. Slå Djurgården. Och så Häcken i omgången efter, lilla läggmatchen. Kan vi enas kring det?
Ja, vi gör så. Vi gör
bra, bra, bra.
Det är synd att man har lärt känna Freddy, för nu finns det en Djurgårdare man tycker det är kul när det går bra
faktiskt,
för.
Faktiskt.
Alltså jag blir nästan glad när det går bra för Djurgården, för att Freddy är så himla härlig. Alltså, jag gillar inte
solig,
det.
Liksom.
Jag har ju min bästa kompis som är ju jättedjurgårdare. Och innerst inne gillar jag honom väldigt mycket såklart. För det är
men du unnar Freddy mer än honom.
Ja, det gör jag. Alltså, Freddy är mer sympatisk än vad Elias är. Några vet vilka han är, vem han är, så att
Kalle, vad i helvete är det som händer?
Ja, Kalle har suttit och asgarvat i en
alltså
halvtimme.
Jag slog ett litet getöga här. Alltså. Det är en urballning av sällan.
Ja, de har haft någon slags fördomsgrej om vad... Vi började väl med vad alla äter till frukost ungefär. Du känns som att du äter kalaspuffar. Ja,
det är frukost.
Sån.
Jag kör faktiskt bara snus och kaffe. Jag gillar inte frukost.
Ja, men lite sånt. Och sen så har det spårat ut åt alla håll. Och sen det jag garvade åt sist, det var då att... De kom in på att Josip förmodligen hade sitt barnkalas på McDonalds.
Josip är ju för övrigt högst delaktig i den här.
Nej, han är 100% med. Men då fick jag då reda
han
på
måste
att...
få ett jobb snart.
Det var ju McDonalds i Donken i Karlshamn. Det ska tydligen ha Sveriges sämsta drive. 90% av alla bilolyckor som sker i Blekinge sker i McDriven i Karlshamn. Det skrattar lite åt.
Men jag tycker alla som lyssnar och chatten kan skänka en tanke till Josip som just nu arbetslös, sjuk, och vi skulle ses i lördags, men då hade hans diskmaskin gått sönder så att det var vatten i hela lägenheten.
Ja, det var en ny läcka.
Plus Malmö-säsong.
Jag förstod det som att de har renoverat och fixat det där för typ ett år sedan. Men nu är det en ny vattenläcka i lägenheten.
Ja, det känns som när Tuttosvenskan började var det ju mycket Kalle med liksom inlåsta katter och stora problem. Nu är det liksom Josip som har tagit över loser-rollen här.
Kommer den komma till oss också?
Jag hoppas jag har haft min beskärda del när jag tappade diskmaskinen på tån.
Men... Jag hade väl min high när jag satt i polis.
Ja, du hade det precis när du blev gripen i Smögen. Det är kanske det. Vi har fått vår beskärda del allihopa kanske.
Är det här Svanemar menar med att det är ostringent i studion när han inte är på plats?
Ja, men jag blev inkallad så sent idag, så det kan han gott ha. Är det någonting mer från chatten vi ska lyfta upp, Kalle? Eller ska vi ta upp...
Nej, det är väl inte så mycket mer.
Stäng ner den bara.
Djurgården är arga på mig.
Nej, absolut inte. Ja, du fick den här lilla frågan om Gnagan skulle tänka lika kring sitt Gnaget i motsvarande läge. Knappast. Nej, men
det var ju det som det är jo, det som är poängen. Ja, stäng av chatten.
Ja, men jag blockar
den. Det är exakt det jag sa. Det är exakt det jag menar. Skit samma. Nu blir jag arg här i slutet av programmet. Tack så mycket för det. Vi är tillbaka på fredag. Tack Jocke, tack Tapper. Då ska vi prata upp omgången som kommer. Framförallt Ebbe kommer och prata Malmö.
Ja, jag kommer in i chatten, pissfull i en bil på väg till Sundsvall.
Ja, det är en båt. Vi kanske ska ringa dig ändå och kolla status bara. Ebbe kommer, Freddy kommer. Och så jobbar vi på någon hammarbil.
Jag vill ha
också
en livecam på Marcus Tapper i trampbåten hela helgen egentligen. Kan läsa det, Kalle?
Jag åker dit och riggar upp en.
Ja, det är bra. Vi ska också ringa Oskar Uddenäs i Häcken på fredag. Det blir kanon. Vi är tillbaka då. Tack för att ni har kollat, hörni. Så hörs vi. Hej.
Hej, hej. Ja, tack, Kalmar.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
we want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.